Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 233 utav Svenska FPL-podden. Så var vi då äntligen igång med säsongen 23-24 och vi ska plocka ner Game Week 1 och kanske framförallt blicka framåt mot Game Week 2. Vi spelar in idag tisdagen den 15 augusti och agendan för dagens avsnitt är att vi snabbt ska kika in lite i våra lag. Hur det har gått i Game Week 1 och ja, se framåt för Game Week 2. Vi ska även göra något som vi inte brukar göra men som kanske är lite extra intressant nu efter Game Week 1 är avklarad. Vi kommer gå igenom matcherna match för match och lite ja, vad vi har lärt oss och vad vi plockar med oss från respektive lag och match. Vi kommer komma med veckans rekommendationer både på försvar, mittfältare och anfallare. Och ha en kapitensdiskussion inför Game Week 2. Och vi ska även svara på era lyssnarfrågor. Fredrik, jag gissar att du sitter i Örebro och njuter av det härliga silly season-fönstret som Liverpool gör.
Nej, det är inte mycket jag njuter av när det gäller fotboll. Förutom att Premier League är tillbaka, Fantasy Premier League är tillbaka. Och vet du vad? Inte ens ett totalt jävla haveri till Liverpool transferfönsteragerande. En utebliven seger för Liverpool. Ett uruset FPL-bygge. You can fucking bring it on. Jag är på jävligt bra humör ändå. För vi är tillbaka och det ska bli så sjukt kul att ge sig in i den här säsongen.
Ja, du fick med det mesta där. Det du missade var väl ett serverkaos i och med Citys läckta startelva. Men kanske framförallt Gabriel out som du inte riktigt lyckades agera på.
Bring it. Inget kan sänka det här modet just nu. Inte ens hela Gabriel out.
Ja, Stefan. Ja, hur summerar du det? Du Arsenal har ett bättre silly season. Du har en bättre start än vad Fredrik har.
Ja, jag stör mig lite såklart på att serverna bara havererar Game Week 1. Men ja, vad ska man säga, det var skönt att differensen stannade vid 4 poäng. Det ser ut att kunna bli betydligt värre ett tag där. Jag tänker på Gabriel Saliba. Annars stabil inledning. Grämmer väl lite över att Arsenal har lite skadebekymmer med ja, först Jesus och nu Timber som verkar vara borta länge. Då. Men en seger i premiären och en helt okej inledning i fantasy. Så att, det är väl bättre än hos Fredan i alla fall.
Ja, men gällande serverkaoset där så var vi väl beredda på att det skulle bli något sånt. Men jag trodde väl kanske inte att det skulle vara nyheter kring Arsenal utan snarare City själva. Nu fick vi ju City själva som säkert bidrog också och vi fick ju info om att Stones var borta och lite sånt där. Men lite oväntat att det kom information om lördagens match där för Arsenal precis innan deadline för FBL.
Ja, verkligen. Man visste ju inte riktigt om man skulle tro på det eller inte. Det var lite fram och tillbaka där efter deadline också. Så man var ju osäker när elvan skulle presenteras för Arsenal på lördagen. Hur det skulle bli. Men det visade ju sig att infon stämde då och att Gabriel var bänkad. Av taktiska orsaker vad jag förstår. Och liksom, jag tyckte väl att det var ganska tydligt på Arteta också i intervjun att det var ingen skada eller så utan det var nog hans laguttagning mer. Så, men det kan vi ju prata mer om sen. Men det skapar ju lite huvudbry framåt om man sitter med Gabriel.
Stefan Haaland 90,6% ägd i spelet. Vad tror du vid vilket pris hade han inte varit liksom över 75% ägd? Hade varit upp mot 16,0 eller något sånt?
Ja, nej, men det finns väl såklart intresse av att höja hans pris ännu mer, men lite så de gjorde var ju att de prisade upp honom och Salah fick behålla sitt pris och Trent prisade dem upp och sen ja men liksom följde de upp det med att sätta väldigt tillgängliga priser på typ hela alla andra. Så att det var inget svårt att få ihop ett bygge här till Game Week 1 med Haaland i laget. Det var väl mer därför skulle jag säga, det var, hans pris liksom, är ju också beroende på hur de prisar de andra spelarna.
Såklart. Fredrik, vi har ju pratat om att det kanske inte var en kanonstart för dig, men om vi kikar in i våra byggen och börjar längst ner, så hittar vi dig med dina 69 poäng, en overall rank på drygt 3 miljoner. Overall rank kanske inte är superintressant att prata så här efter en game week, och man är ju verkligen inte borta, du ligger 11 poäng bakom Stefan och 12 poäng bakom mig. Så att det är ingen total katastrof. Då fick du ändå in Onanas pinnar i mål. Nej, du fick inte. Nej, du har inte Onana i mål. Nu blandar jag ihop det här.
Jag sitter ju med fläcken där. Och det var väl ingen chock att han inte skulle hålla någon nolla. Det kanske inte var för första matchen som jag ställde honom i kassen direkt.
Nej, just det. Annars då... Ja, du sitter med Gabriel. Försökte du göra en till Saliba, men att servrarna kaosade till det för dig? Eller?
Ja. Precis så. Jag hann ju liksom nätt och jämnt skicka ut mitt bygge i Patreon-tråden. Och sen kom nyheten om att Stones var out. Och han gör honom till show och tänkte att nu får det, liksom, nu får det räcka. Så gjorde jag. Sen så, ja, som det är så mycket annat i livet tenderar att hända samtidigt där, så var det bara några minuter kvar. Liksom fick ändå syn på de här ryktena och kände bara att det kommer väldigt lägligt precis till deadline. När det inte ens är liksom den matchen. Men jag går ändå in, försökte hitta en del. Så var det i vår Patreon-tråd där som det ändå länkades ganska bra. Så jag kände att men det här måste jag nog trycka av, och då var det redan för sent. Så hade jag varit lite snabbare på det så hade jag hunnit. Men ja, jag grämer mig inte super mycket för det. Därför att det, liksom, det var inte jättesäkra källor. Vi trodde att det stämde. Det visade sig att göra. Men sen är det så. Man lever med det laget man har tagit ut. Det finns saker jag kan sitta och ångra. Snackat upp en liksom Luis Diaz hela säsongen. Hela försäsongen sitter jag inte med honom i bygget. Jag får skylla mig själv. Det är väl blanken på Foden som känns riktigt sur. Men i övrigt så är det inte så mycket att snacka om. Det är en liten return på Watkins. Det är en liten return på Mitoma. Det är ingen katastrof som du sa. Sen är det ju ingen bra start. Det är det ju inte. Men vad fan, vi är igång. Och det viktiga just nu för alla de som lyssnar på det här och som också känner att fan, jag halkar efter lite direkt. Ja, men lugn nu. Tryck inte av liksom minus 8 bara i ren frustration, utan chilla lite, kolla på laget, in på FPL-team. Hur ser det ut inför omgång 2? Hur ser det ut inför omgång 3? Så att jag försöker att bara behålla lugnet. Jag har inte tryckt av några transfers det blev vad det blev. Jag har liksom ändå tillförsikt som jag ser fram emot det.
Fint ändå att Gabriel kommer in, så att du får in Chilwells 7 poäng, va?
Ja, jag förtjänar väl inte Chilwells poäng. Fast på ett sätt kanske, om det är någon gång man förtjänar de här smutsiga poängen, så kanske det var när det var det här kaoset. Men bänkar man en spelare och den tar poäng, då får man äga det liksom. Man kan inte hålla på och hålla och hoppas på de här smutsiga poängen. Det är klart att jag gärna hade sett att Gabriel hade stannat bänken, men shit happens.
Ja, Stefan, jag nämnde det, du har 11 poäng mer än Fredrik, 80 poäng totalt, en overall rank på 710 000. Bra start.
Ja, men det var kaosigt i fredags. Jag var ju själv med båda barnen, satt där, så kom Stones rykte. Det hann jag ju såklart agera på, men det var ändå kaos, för jag hade gjort en mental modell. Vad hände, vad gör jag om Ortega startar? Vad gör jag om Guardiol startar? Vad gör jag om Foden startar? Så jag var liksom förberedd på leaks, men jag var inte förberedd på Stones out. Så då var det så här, shit, vad gör jag nu? Börja fippla med mitt Sala draft som jag hade liksom funderat på länge, men sen landade det bara i att fan, jag kan inte hålla på och kasta om hela laget, det är in med show, så får det vara så. Och sen så såg jag ju när Freddan skrev till oss här i vår chatt om Gabriel, och då direkt så när jag såg att han skrev det, så var det bara in och försöka ta in Saliba, för att jag har ju pratat upp Saliba en del inför och liksom tycker väl att det inte skiljer så mycket mellan dem, men försökte två gånger, fick inte igenom bytet. Det är vad det är, känner jag. Det hade kunnat gått hur som helst också. Salibas ass är liksom en sidledspassning till Saka, och Saka gör ett drömmål. Hade Arsenal haft 2-0 så hade nog inte Gabriel kommit in, och Chilwell liksom, hans 7 poäng är ju lite underkant efter den matchen mot Liverpool. Så att ja, det hade kunnat gått hur som helst. Skadan är inte jättestor. Det är bara ta det liksom och gå vidare och ta ett bra beslut härifrån.
Mm. Jo, så är det. 81 poäng hamnar jag på. Jag fick ju igenom mitt Saliba-byte där. Och det känns som att det är någon rättvis efter allt kaos som var förra säsongen när allting sket sig för mig när servrarna hängdes. Overall rank 572 000. Men som sagt, lägg inte stor vikt vid det. Det är en bra start om man är med. Och vi gjorde ju alla stones till show och agerade på det. Får ju nollan på United. Vi ska gå i en matchgenomgång sen. Det var väl nett och jämnt kan man nog lugnt säga. Vi sa inte det, men för egen del så har jag inga planer på något byte utan spara till Game Week 2. Fredrik, känner jag dig som manager så kollar du på samma sak.
Ja, men verkligen. Som sagt, jag var lite inne på det. Sitt på händerna om det inte har något akut, liksom, någon skada eller sådär. Så beror lite på hur stark bänken är. Men jag känner även liksom, en Gabriel i laget. Jag låter hellre honom sitta där och nyttja ett dubbelbyte längre fram. Så att för mig blir det förhoppningsvis, om inte får några andra rapporter, inga byten.
Stefan, du som är lite mer aggressiv. Jag vet att du har lekt lite med tanken att göra byte. Har du tryckt av något till och med?
Nej, det har jag inte, men det lutar åt att jag trycker av Gabriel till Reece James. För att jag tror att det kommer bli price drops på Gabriel och Reece kommer stiga. Men jag vill ändå ha bekräftat att Reece James är fit innan jag gör det. Så att jag försöker vänta så länge som möjligt där.
Mm. Och ja, men vi brukar säga det att det är alltid jäkligt skönt att spara ihop till två fria byten. Samtidigt... ja, man ska inte jaga prishöjningen, men det kan vara värt att bevaka lite priser om man ändå vill göra något byte på sikt. Och kikar man på det så, det här är såna liksom famous last words, men det ser inte ut som att det ska vara, man ska behöva supermycket byten till inför Game Week 3 och att man då kan spara ihop det där. Sen kan det ju alltid hända saker. Jag antar att det är någonting som du väger in i det här beslutet.
Ja, men jag tror faktiskt Gabriel startar mot Palace, så det är inte därför. Det är mer långsiktigt då. Och sen tyckte jag att Reece James såg fin ut, eller Chelsea såg väldigt fin ut tyckte jag. Och de blir nog inte sämre av att få in Caicedo och Lavia nu vad det verkar. Så att det är väl en anledning. Sen tycker jag att Gabriel är liksom ett osäkert kort på lång sikt. Framförallt i de enklaste matcherna. Och det är inte så här skitkul i fantasy om man inte spelar de matcherna. Så att det är väl lite den anledningen. Och sen väldigt mycket det andra du är inne på. Att när jag ska ta ut mitt lag för Game Week 3 så kommer jag ha en oerhört svår bänkning att sätta. Så att... visst, jag kan få en ny skada här i Game Week 2, men jag står mycket bättre rustad i den Game Weeken. Till den här Game Weeken så har jag med Caboré som har blank och Archer som är liksom bara en placeholder och inte spelar. Så att jag är redan nere på en bänkgubbe i bygget. Och om liksom tesen att Gabriel inte startar visar sig, eller att Gabriel startar visar sig vara fel, då börjar det se tunt ut på kvisten.
Ja, det är väl värt att lyfta fram det. Det kan vara värt att göra ett byte. Är det så att man har Gabriel, man kanske har Stones också. Nu vet jag att Stones ska vara tillbaka här för Supercup-finalen som City spelar imorgon onsdag. Men det är inga garantier på att han kommer starta till helgen. Och inte heller på Gabrielen, fast jag tror att det är troligt. Men har man lagt ett sånt bygga, man sitter med båda dem. Dessutom har två 4,0 försvarare från kanske Luton och Burnley som är rätt populära 4,0 försvararhåll. Ja, men för att ens få ihop 11 gubbar så kan det vara värt att göra ett byte. Nu sitter ju inte du i någon sån båt, Fredrik, men man sitter med liksom inga försvarare på bänken. Ja, men då kanske finns ett case att ändå göra ett byte.
Ja, men visst kan det vara så. Och jag ska inte utesluta att jag trycker av någonting heller. Vi spelar ju som sagt in tisdag kväll. Det kan hända mycket. Och, ja, men jag har ju också varit inne på FPL-team och delar verkligen er en uppfattning om att laget, det tror jag alla som sitter med ett någorlunda template-bygge känner, att det ser mycket starkare ut Game Week 3. Så att, ja, men det är ju en aspekt att väga in. Och så får man väl se lite hur det ser, när vi börjar närma oss oss deadline här. Ni har ju fördelen om att ni har pengar på banken. En annan som sitter helt ren på stålar har ju inte riktigt samma alternativ när det gäller Gabriel och bara kunna vandra vidare till någon annan. Utan, så det är väldigt mycket det också som spelar in, såklart.
Mm, absolut. Stefan, tänkte jag skjuta in en liten lyssnarfråga här när du ändå håller på och pratar om lite så här bänkningsproblem. Caleb Engvall, han undrar hur man tänker kring målvakter, om man exempelvis har Pickford eller Johnston som första målvakt och Turner på bänken. Ska man undvika att spela Turner eller kan han vara och föredra framför någon populär 4,5 målvakt nu här till Game Week 2 till exempel, då Turner kommer stå i Forest-kassan mot Sheffield United och ganska många andra målvakter har sämre matcher.
Ja, nej, men jag kommer peta in Turner. Johnston fick sin nolla här i första matchen. Ska vara ärlig så orsakade vi inte Sheffield United Palace speciellt mycket svårigheter i den matchen. Så att, jag hoppas väl på samma visa här på fredag. Jag tror dessutom att jag kommer kika matchen med ett halvt öga där, och då är det väl kul att ha en keeper där på kvällsmatchen på fredag.
Mm. Fredrik, hur tänker du där? Du sitter med fläcken i Brentford. Han har borta match men mot ett Fulham. Får fläcken fortsatt förtroende där eller?
I busslaget så sitter fläcken nu, men det är klart att Turners match Sheffield United hemma, det lockar ju, för jag tror ju att det är strykgänget i år. Sheffield United, det ser tunt ut i det laget, alltså det är inte många spelare där i det bygget som håller liksom god Premier League-klass. Så att, jag förstår ju tanken om Turner. Sen har vi varit inne på innan säsongen här med att börja hålla på och byta fram och tillbaka. Om man ska träffa det där, för egen del fläcken mot ett Fulham som jag... Ja, de lyckas i Game Week 1. Vad är det som säger att de ska lyckas i Game Week 2? Det är egentligen inte jättemycket. Så att just nu sitter fläcken i busslaget i alla fall.
Ja. Stefan, hur hade du tänkt då, om vi tänker på lite andra målvakter? Det vissa sitter med Leno i Fulham som tog jättemycket poäng nu. Hemma mot Brentford. Vi har en Steele i Brighton som ska bort och möta Wolves. Vi har Onana som är väldigt högt ägd som ska bort och möta Spurs. Pickford möter Villa borta. Vilka målvakter är det du hade spelat före Turner om man sitter med Turner som andra målvakt?
Nej, det är jättesvårt. Alltså så här, målvaktsrotationer är ju extremt svårt. Det kan ju gå hur som helst. Det såg vi lite så här att som Pickford får ha ett skott på sig och det går i mål. Det är det som skiljer.
Jämfört med Leno då.
Ja, precis, ja. Precis. Nej, men man vill ju ha lite skott så. Men jag vet inte. Det är extremt svårt. Jag hade väl... Jag vill ju inte stå med Johnston. De möter Arsenal, jag hoppas inte att han håller nollan. Så sen kanske han kan få lite räddningspoäng, absolut. Men då gamblar jag hellre med Turner. De andra, jag hade nog inte bänkat en någon annan som liksom gör massa räddningar här i Game Week 1. Plockar en bonuspinne. Han hade fått stå... Wolves hade ju uppenbarligen svåra problem att få in bollen. Så Steele hade jag nog också haft förtroende för där. Pickford däremot hade jag nog inte ställt i kassen.
Nej, spännande. Fredrik, man får jättegärna stötta oss via patreon.com/svenskafpl. Vi hade lite utlottningar här under helgen.
Ja, oerhört roligt att få... dra lite lotter ur den där digitala tombolan och vi har ju ett gäng glada vinnare som vi har fått meddela att de har kammat hem riktigt fina priser, får vi ändå säga.
Ja, stort grattis till Emma Willemsson som drog den största vinstlotten som får hänga med på vårens poddresa. Det är ju inte klart vart poddresan går. Det är väl också en sån grej vi kan pusha lite extra för Patreon, för att där har man förtur till bokning och vi släpper den där. Vi kommer även lotta ut massa andra saker här under hösten. Sen så är det Edis Beso, Jari Salmi och Rasmus Jonsson som alla vinner varsitt presentkort på 1000 kronor hos unisportstore.se. Så ja, men stort grattis till er, och vill ni vara med i de här utlottningarna framöver, men även komma in i vårt fina community och få tips och tricks och få inte missa sånt här att Gabriel ryktas vara out och exakt vad som händer, sammanfattning av presskonferenser och allting sånt. Så gå gärna med i communityt, patreon.com/svenskafbl, stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Med det, Stefan, så hoppar vi in i Game Week 1 genomgången, och jag tänker att vi ska gå igenom det match för match, och vi kör lite så här i, inte i kronologisk ordning, utan vi börjar med våra tre lag, och du kan väl börja med Arsenal Forest, en match som Arsenal vinner med 2-1.
Ja, man gör ju det. Man kontrollerade matchen ganska bra utan att liksom skapa allt för mycket i anfallsväg. Och sen var det lite nervigt på slutet. Men liksom fantasymässigt så är det ju det här stöket i backlinjen som de flesta är berörda av. Där Gabriel då sitter på bänken. Vi har pratat om det lite grann och det verkar ju vara av taktiska skäl att man, och liksom det är ju för att få in Havertz i bygget på mitten, och att man då spelade Partey som högerback som inverterade därifrån, vilket gjorde att jag trodde att det skulle kunna vara Gabriel, Saliba och White som spelade då, men det visade sig att det var Timber som tog Gabriels plats där, och det är ju liksom, jag tror inte att det är något problem nu för Crystal Palace i Game Week 2. Men det är ett problem på sikt. För att vi har ju många fina hemmamatcher här som fulla med Game Week 3 till exempel. Tänker Arteta likadant där. Nu har vi dessutom liksom Timbers skada här att ta ställning till. Han kommer ju vara borta i flera månader. Men bytet vi såg i matchen var ju att Tomiyasu kom in istället för Timber. Så där vet vi inte heller riktigt. Hade Gabriel kommit in istället för Timber så hade man kanske varit lite tryggare med att han startar mot Fulham också. Men nu vet jag inte. Så att för mig är det ett problem att Gabriel har fått den här statusen. Men ja, magkänslan säger att han kommer spela merparten av våra matcher, men är det liksom tillräckligt bra? Alla som han går till Saliba har ju såklart dragit vinstlotten, han sitter mycket tryggare. Men det är lite mina tankar kring det. Offensivt sett så lärde vi oss väl inte jättemycket nytt. Jag var ganska förvånad att Nketiah startade matchen, men det var ju tydligen för att han har varit helt magisk på träning här i veckan enligt Arteta. Jag trodde Trossard skulle spela där och spela falsk nia. Nu, ja men, ja, vad det beror på för övriga spelare får vi ju se. Jag tycker väl att en sån som Martinelli blir lite mindre intressant. Nu kommer han iväg med en assist i den här matchen. Men jag hade gärna sett Trossard på topp där för Martinellis del. Saka, ja, det är inte så mycket att säga. De flesta sitter man i bygget, det tycker jag man är helt rätt i. Och sen Ödegård då, ja, vi såg väl inte jättemycket från han offensivt i den här matchen när han hade Havertz bredvid sig på mitten. Men jag tror man ska liksom avvakta lite innan man drar ut svängarna allt för mycket där. Jag tycker fortfarande att han är ett bra val i Arsenal.
Man ska väl säga det att nu när vi går igenom match för match, det är liksom, vi har 90 minuter att gå på. Vi kommer dra en del statistik och sånt där, men man kan inte göra allt för mycket med den informationen, utan förhoppningsvis har man gjort väldigt bra research inför, och de spelare man har valt nu, om det till exempel är Ödegård som blankar som sitter i mitt bygge, att inte kanske vara liksom drabbas av panik och så, här måste jag göra ett byte, han tog ingen poäng den här omgången. Utan liksom lite bara ta det lugnt. Är det verkligen ett jätteproblem? Hade jag varit helt chockad om Ödegård skulle komma iväg med 1+1 i nästa match mot Pärla, spelschemat ser fortsatt bra ut, ja, men det kanske inte är värt att lägga ett byte där. Ger det lite tid att se. Ser man över längre sikt att ja, men det kommer inga poäng, och det kanske inte bara att det inte kommer poäng, utan att det inte riktigt ser ut att vara nära poäng heller, ja, men då kanske man ska agera. Men just nu, samla in lite mer innan man agerar, tänker jag. Men ja, den stora frågan som folk ställer sig är väl vad man ska göra med Gabriel. Du nämnde att gå till en Chelsea-back. Du säger samtidigt att de som agerade och plockade in Saliba kanske drog vinstlotten. Är det för sent nu tycker du att liksom bara göra det sidledsbytet, Gabriel till Saliba?
Ja, jag tror att man måste göra det ikväll typ. Saliba är väl på väg att stiga. Sånt fall, det känns ju mindre lockande att göra efter prisförändring. För då tycker jag Reece James lockar mer. Men om man som i fredagens fall sitter med noll på banken så är det väl absolut ett alternativ. Men jag vet inte, det... Ja, då måste du göra tidigt byte, du får inte all information inför helgen. Då hade jag hellre liksom gått på till exempel en Enrico Henry som såg bra ut i Brentford med bra matcher. Om man vill nu gå därifrån. Eller så har man is i magen, se vad som händer med Gabriel. Det är mycket möjligt så att det var bara en markering och att han liksom kommer tillbaka in i laget tack vare Timbers skada nu här. Och sen Zinchenko ska ju komma tillbaka också, då kanske det är han som inverterar från vänsterkanten istället och ja, men de strukturerar om offensiven istället. Så att jag tycker det finns mycket frågetecken fortfarande i Arsenal. Jag förstår om man vill agera, jag förstår om man har is i magen med Gabriel också.
Och en spelare som vissa chansar med som Trossard, visste vi ju att det skulle mycket väl kunna vara en bänk, även om du kanske trodde och hoppades på att han skulle starta. Den får man bara käka, va? Och räkna med att han kommer få vissa starter. Och när han inte får starterna kommer han få inhopp. Och han har sett bra ut under försäsongen när han har spelat. Visst är det ingenting man behöver agera på.
Nej, samtidigt så petar man en Kättia nu när han gjorde mål i frågan. Den är ju svår, såklart. Det finns ju oerhört mycket alternativ som ser bra ut i hans priskategori. Så jag hade väl varit lite smått orolig för Trossard där. Jag vet inte vad mer han ska göra för att slå sig in i startelvan. Jag tycker han har varit bäst i Arsenal på försäsongen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, vad har du att säga om Forest då? De kommer ju faktiskt iväg med ett högre XG än Arsenal, 1.18 mot Arsenals 0.83. Elanga gör ju även ett kanoninhopp måste jag säga. Han har faktiskt högst expected goal involvement av alla från hela matchen på sitt 19 minuters inhopp och kommer ju iväg med en assist. Han kommer väl göra den där platsen till sin. Sen som FBL-alternativ kanske inte han är superintressant.
Nej, men det är väl lite vänta och se med Forest för min del. Avony gör mål igen, hoppar in och liksom. Och Elanga, visst, ett bra inhopp så. Men de har ju fortsatt tuffa matcher. Jag avvaktar och liksom låter oss få mer data från Forest del. Turner gör väl inte liksom någon besviken här som har honom på bänken. Gör 5 räddningar. Ja, vi får se om Forest värvar en första målvakt. Annars så sitter man bra med Turner skulle jag säga.
Ja, annars är det väl också det man kan ta med sig. Att Arsenal borta på Emirates är väl en av säsongens tuffaste matcher. Och då släpper Forest endast till en expected goals conceded på 0.83. Och det båda väl gott till den här frågan vi hade om att liksom starta Turner i Gameweek 2. Även om det såklart är en helt ny match och Forest kanske spelar på ett annat sätt hemma mot ett lag som Sheffield United än borta mot Arsenal.
Ja, nej, men det är bara, jag tycker inte man behöver rusa någonstans så. Avony och Langa är väl de som man kan ha span på och Turner sitter man bra med just nu.
Fredrik, vi går vidare till Chelsea-Liverpool. Det var väl ingen som blev överraskad att inget lag höll nollan och att det slutade oavgjort. 1-1 blev det.
1-1 och kanske var det närmare 3-3 än 1-1 egentligen om man ska se till matchbilden. Jag gillar ju den här typen av matcher. Sen är de ju lite sådär föråldrande att titta på när man håller på ett av lagen. För det är ju hjärtat i halsgropen konstant. Liksom. Börjar vi med Chelsea så... Ja, har vi sett liksom en mer tydlig liksom eye test konstaterande över en spelare som man vill byta in i fantasy? Jag tror faktiskt inte det. Sitter man inte med Ben Chilwell i laget, då måste man fan klia sig jävligt djupt i skägg eller hårbotten eller vad det är man nu sitter med. För att det var bland det sjukare insatser jag sett. Alltså hans heatmap där uppe, det var väl en typ som att se, jag vet inte vad, en inverterad Sala på andra kanten liksom. Så att Chilwell var ju det stora utropstecknet rent FPL-mässigt. Alltså hade jag analyserat den här matchen utifrån fotbollsmässigt, hade man lyft fram en Enzo Fernandez och så, men det skiter vi i nu. Han var jättebra, kul för honom. Han är rätt ointressant för min del i fantasy. Chilwell, mycket intressant. Reece James, som då inte ska vara någon fara med tydligen, vad vi har hört de första rapporterna, var trött och tacka fan för det som han sprang. Ja, också überintressant. Fyller på mycket och Pochettino har hittat mycket rätt. Det är ju också så, han kliver ju inte in liksom med ett korpengäng och ska träna, utan det är ganska hyfsade spelare ändå han har till sitt förfogande. Men det ska göras också, vi har sett andra misslyckas. Chilwell, Reece James tycker jag är de två stora utropstecknen i Chelsea rent FPL-mässigt. I övrigt ganska svalt framåt, alltså Nicholas Jackson. Ja, jag vet inte.
Va?
Det är liksom, jag vet inte. Jag tror inte att det kommer att flyga det där. Gör han mer än 12 mål den här säsongen? Tvek. Och speciellt inte om de nog värvar ytterligare en striker.
Ja, spännande. Jag delar inte riktigt insyn. Jag tycker att Jackson, man ser verkligen att det finns något där. Sen är han oerhört liksom så här, oslipad och väldigt så här rå. Men alltså han, jag tycker han ställer till en del problem för Liverpools försvar. Det kommer många andra göra också, tror jag. Någonting säger det, tycker jag. Och han har riktigt fina stats. Men då kan man ju lika gärna säga med Chilwell, han kommer ju inte möta Trent varje vecka.
Nej, förvisso sant. Men utgångspositionen kommer nog vara där.
Det är jag inte heller säker på. Nu får han ju spela ytterforward. Cowell spelar ju vänsterback och Chilwell skjuts fram. Och det tror jag är ett resultat av att de möter Liverpool och de vill ha ut Cowell mot Salah där. Det kanske är så att Chilwell kommer ta den där platsen. Sen om man vill säga att de spelar med en fyrbackslinje och att Chilwell spelar out of position, eller om man vill säga att det är en fembackslinje med wingbacks, ja, det får man väl välja hur man vill. Men jag tror vi kommer nog få se i många matcher då Chelsea spelar med fyra backar och då Chilwell och James får spela vanliga ytterbackar snarare än wingbacks. Sen tror jag, och det är ju det vi har sett egentligen hela försäsongen från Chelsea, och då har vi ju sett Chilwell bomba framåt. Men det kanske snarare säger att det är James som man inte ska dra riktigt för stora växlar utav. För då är det ju han som går in och Chilwell skjuts fram. Så har det i alla fall varit på försäsongen. Så det är väl lite sådär att ta med sig. Jag tycker både Chilwell och James ser jättebra ut. Och James är väl extra intressant om vi kan få bekräftat att han har straffarna. Men jag tror att det är liksom Chilwells roll också. Han mår ganska bra av att Nkunku är borta och att det påverkar att han skjuts fram så mycket som han gör här.
Ja, men det blir spännande att se när vi har lite olika syn på en Nicholas Jackson. Tror du att han kommer att vara första striker i Chelsea, eller tror du man kommer värva något?
Nej, jag tror inte att de kommer värva någonting där. Men jag vet inte, det är egentligen jäkligt låga odds på att de kommer värva. För de köper ju exakt allting just nu. Caicedo in, Lavia är väl på väg och sådär. Ska man säga någonting mer om James och Chilwell, så är det väl att de inte tar någon hörna. Enzo tog alla hörnor i den här matchen. Det gör ju inte att Enzo är liksom ett super FPL-alternativ, trots att han gör en kanonmatch här. Men det är lite synd. Man skulle gärna vilja ha någon hörna från både Chilwell och James, kan jag tycka.
Jag hade blivit insatt att följa.
På andra sidan var ju Chilwell inne i boxen och hota på hörnorna. Så att det kan jag köpa. Som Chilwell-ägare i alla fall.
Ja, absolut. Kan väl även konstatera att vi har en 4,5 målvakt i Chelsea. Om man vill gå den vägen. Än fast jag då kanske mer lockas över att dubbla upp med ytterbackarna. Men vi har ändå en Sanchez där för 4,5.
Ja, och det är väl samma sak där. Det ryktas en hel del om målvakter. Kasper Schmeichel var väl det senaste heta namnet. Och då är frågan, vågar man då sitta med? Men det är ju någonting att följa. Och som sagt, säsongen är lång. Och visade sig att det är Sanchez som är första keeper 4,5. Ja, det finns en hel del liksom spännande med det här laget. Och de gör ju en väldigt bra match från matchminut 20 och framåt. Första 20 tycker jag man är klart sämre än vad Liverpool är. Eller Liverpool kanske är klart bättre. Men tappar lite momentum där. Och ja, det är ju surt för Salah-ägarna. Det är ju små marginaler. De hade kunnat suttit med fina poäng. Och istället så blir det lite sådär pyspunka på hela Salah. Om man ska glida över i Liverpool. Och det är ju liksom Salah det stora. Att vara eller inte vara. Att ha Salah eller inte. Sitter man med honom ändå, nu byttes han ut, det var då 77-78, jag skulle inte ta för hårt på det liksom. Jag tror att han kommer spela 90 i de allra flesta matcherna. Och jag menar, att han blir sur när han blir utbytt, ja, alltså hellre det än att någon bara kliver av och inte bryr sig, känner jag. Och jag tror inte Klopp har några som helst problem med det. Ja, Salah är ju het och han har ju kvalitet, det syns. Så att sitter man där, liksom, då har man ju också valt en struktur i bygget där det inte bara är jättelätt att byta. Jag skulle känna mig ganska lugn i Salah-båten ändå. Även om jag kanske skulle ha mått ännu bättre i den där Luis Diaz-båten som jag pratade mig varm om för säsongen. Men inte hade bollsen att gå till själv. Och det är nog det jag kanske grämer mig över. Men man får stå sitt kast och ja, hatten av till er som valde att gå på Luis Diaz.
Mm. Ja, nej, jag håller med dig i det mesta du säger om Liverpool där. Blev ju dock jäkligt chockad med Salahs byte. Jag vet inte hur man som Liverpool-supporter känner när man byter ut Salah, byter in Ben Doak, liksom när det står 1-1 bortom mot Chelsea. Jag hade varit tokig.
Ja, det var nog inte många som var jättenöjda över det liksom. Speciellt då när det inte var liksom han själv som signalerade för att byta. Nej. Att han kände någonting. Så, nej, det är helt oförklarligt. Så det är väl det enda konstaterande man kan göra.
En annan spaning som jag har. Darwin Nunez kommer ju in i matchen. Jag tycker han gör det bra när han kommer in. Vad är din syn på Darwin?
Jag håller inte riktigt med. Jag tycker att det är... Men eller så här, jag ska ge ändå honom. Jag tycker inte att det är något superinhopp. Men man får också ge att när han hoppar in. Ja, då hoppar ju alla bra spelare ut. Och så får han spela med... Ja, Bempa Doak och liksom Curtis Jones och grabbarna. Och det är klart, det är ju någonting annat än Salah Luis Diaz, ska ju sägas. Så det har han inte. Men jag vet inte, han kommer inte till sin rätt. Jag tycker verkligen att det blir tydligt att han kommer fel väldigt mycket i pressspelet. Och det är ju förmodligen därför han inte får starta matcherna. Han har inte den liksom kapaciteten att, eller han har inte förmågan att läsa pressspelet så som till exempel Jota och Gappo har. För att han är ju liksom en bättre offensiv striker egentligen, det tycker jag ju. Men jag är inte övertygad.
Du tror inte att han startar Game Week 2 mot Bournemouth?
Jag skulle säga att det är liksom 50-50. Mm. Så det känns väldigt osäkert att sitta med honom i bygget. Då hade jag, å andra sidan vet jag inte om jag hade vågat byta ut honom heller. För att dels kan han få starten, dels kan han få en 30 minuters inhopp och det kan räcka långt. Så jag kanske hade suttit lugnt, jag hade inte suttit lugnt i båten, men jag kanske hade suttit kvar i båten. Så. Men för min del så är det fortsatt precis som jag tjatat mig varm om under försäsongen. Det är Luis Diaz som jag tycker röner störst intresse. Han är den som är överlägset mest kreativ när det kommer till att hitta på saker med bollen. Och ja, det bevisar genom att ta poäng. Så att för mig är det någonting som jag verkligen håller span på. Samtidigt så, ja, hur tar man sig dit? Ja, det är ju via Foden för egen del. Ja, det känns ju hårt att göra så här. Men Luis Diaz är den stora spaningen. För de som har gått på Trent så skulle jag sitta väldigt orolig. Väldigt orolig. Liverpools försvar är ju ihåligt som jag vet inte vad. Han kommer ju inte fram supermycket sådär som man är van vid. Utan fastnar en del liksom, på det här in i mitt fältet. Han är ju nog med att täcka upp med McAllister liksom. Nu får vi väl se hur det kommer se ut mot ett lite enklare motstånd på hemmaplan om han får en lite högre position. Men jag hade varit orolig med Trent i bygget, och hade jag suttit med Trent och inte med Chilwell så jag hade kanske inte gjort bytet inför omgång två, men jag hade fan inte varit långt ifrån.
Nej, ah, det känns inte som ett prioriterat
byte. Nej, det är klart det inte gör. Liksom. Men på sikt hade det fan känts som ett möjligt byte, helt klart.
Ja, men om man känner sig sådär riktigt, riktigt skitnödig nu då inför Game Week 2 när Liverpool ska möta Bournemouth, hur gör man då? Är det Diaz som är vägen att gå om man nu inte når till Salah, eller är det bara att liksom avvakta, skulle du säga, och bara gömma sig bakom soffan som man brukar säga?
Ja, om man inte håller på Liverpool så kan det nog vara läge att gömma sig bakom soffan. Salah är liksom, där har man ju någonstans gjort valet. Har man inte klivit dit innan säsongen, då är det lite sent att komma på det nu, känner jag. Jag kan väldigt svårt att se byggen där han ska börja trollas in. Men Luis Diaz är ju en spelare som går att gå till i ett rakt byte för väldigt många på ganska många olika sätt. Och jag kan liksom inte argumentera emot det bytet och plocka in honom nu inför Bournemouth hemma med det, så som han såg ut i Game Week 1, så som han har sett ut på försäsongen. Väldigt svårt att argumentera mot det bytet. Det som argumenten emot det är väl att det finns väldigt många andra mittfältare som också såg bra ut. Så det är väl mer frågan hur mer långsiktigt respektive kortsiktigt man tänker. Men bara sett för enskilt Game Week 2, nej, men då kan de spela och byta enkelt.
Innan vi går vidare till nästa match måste jag bolla in dig, Stefan, bara för att se vilken båt du sitter i gällande Nicholas Jackson i Chelsea. Jag tyckte han ändå såg spännande ut, medan Fredrik kände sig väldigt tveksam där.
Nej, han står ganska högt i kurs, men Fredan sa något smart där också, att det är ju en risk att byta in han i fantasy med tanke på att det här transferfönstret fortsatt är öppet. Och ja, men du nämnde några spelare som Chelsea liksom håller på att knyta till sig. Olise är ju också någon som han har lagt liksom utköpsklausul bud på. Så att det flyger in spelare där, och jag vet inte hur länge de ska lyckas runda Financial Fair Play, men än så länge så verkar det inte vara något stopp på pengakranen där. Så att jag hade varit orolig för det, och därför tycker jag att det är bättre att vänta. Till exempel inför Game Week 3 när de ska möta Luton så sparkar de ju av fredag kväll, och där får man ju, då är det väl ett bra läge om Jackson fortfarande är första striker och man får bekräftat att han startar den matchen, så är det väl mycket bättre läge framåt mot trean där.
Det låter ändå som att han är på din watchlist, precis som på min.
Ja, men absolut, ett XG, liksom XG över 1 mot Liverpool, då får man ändå vara med på watchlisten.
Vi ska gå vidare med mitt kära Manchester United som vinner hemma mot Wolves med 1-0. Och ja, men för mig var det liksom en perfekt premiärmatch inför hemmamatch. Det är inte mot någon nykomling som brukar kunna ställa till det, utan det är ett Wolves som har haft det rätt stökigt. Men ja, det här resultatet tar vi och springer, känner jag som United-supporter. Wolves kom igår till avslut vid 23 tillfällen, och det är fler antal avslut än något lag haft mot United på Old Trafford i ligaspelet sedan 2005. Jag vet inte riktigt vart man ska börja. Det oundvikliga är väl att prata om straffsituationen, eller straffen som man kanske ska säga, Onanas överfall där, och att det inte blir straff. Ja, alla Onana-ägare och vi tre här som sitter med Luke Shaw får ju vara glada över det. Sen vet jag inte, det är väl inte helt omöjligt att Onana hade nypt straffen bara för att liksom liksom verkligen rub it in för oss som valde att gå utan Onana som målvakt. För jag tycker att han gör det bra. Annars, ja, det är svårt att göra för mycket analys av det här. Vi ser en Martinez kliva av i halvtid. Det är tydligen på grund av något problem med en ankel. Ska tydligen inte vara något jätteilla, men det är ändå något man kan följa. De mest ägda tillgångarna är väl Bruno och Rashford, liksom offensiva tillgångarna, och ingen av dem ser väl glödheta ut i den här matchen. Om det är på grund av dem eller om det är på grund av Uniteds spel generellt. United skulle må bra av att få in en frisk Rasmus Höjlund eller en nia och Rashford ut på kanten. Men vi får se. Jag tycker att det är alldeles förhastat att liksom kolla mot och offra ett byte här till Game Week 2 på dem. De ska möta Spurs borta och det kan man ju se på pappret är en betydligt svårare match än en match hemma mot Wolves. Och det håller jag väl med om. Men det kommer vara en helt annan match och kanske passa bättre. Det låter konstigt att säga, men ja, jag tycker att det känns lite väl knee-jerk att lägga ett byte på Bruno Fernandes eller Marcus Rashford i det här läget. Och vi ser ju, det är väl lite problemet för United i den här matchen att, som jag var inne på, jag tror att Bruno och Mount kommer spela lite bredvid varandra, att ingen av dem kanske kommer ner lite djupare i banan. Men det är exakt det som är problemet också. Därför Casemiro får det tufft att liksom täcka upp allting bakom själv. Så får vi se om Ten Hag fortsätter så eller om han kommer göra om något. Jag kan tänka mig att borta mot Spurs blir en liten annan balans i viktningen på mittfältet. Och då får vi kanske se lite mer om det är Mount eller Bruno som går ner. Jag tror ju att det är Mason Mount som i så fall kanske tar steget ner. Men det får vi se. Onana var jag inne på. Tycker han gör det bra. Jag ska säga det att han låg på 3 bonus innan målet görs. Han kommer iväg med 1 bonus. Och det är ju målskytten Varann och assisterande Wan-Bissaka som tar de andra bonuspoängen. Men sen som det är liksom för att Onana är en bonusmagnet och hans spel med fötterna, eller om det i den här matchen är för att Wolves bombar på en hel del och han får agera mycket, mycket där bak. Det är också lite för tidigt att säga, skulle jag säga. Luke Shaw tar ju det gula kortet som han alltid tar. Man sitter kvar där. Jag tror att det kommer vara ett lätt... Alla vi tre satt ju inte med Shaw när vi skulle gå in till Game Week 1. Men när Stones försvann så plockar vi in den. Jag tror det här är en spelare som vi också lätt kommer kunna gå ifrån. Och gå till en Guardiola i City om vi ser att han tar den platsen. Spara 0-5 eller gå ner till en 4,5 back. Eller gå till en andra Chelsea-försvarare om man nu redan sitter med Chilwell. Eller att man går till James. Jag tror att det kommer vara en sån plats när vi kollar framåt lite. Men man har inget problem att sitta kvar med Shaw heller. Är min känsla. I Wolves, ja, jag skulle inte investera i någon spelare i Wolves även om de gör det väldigt bra här. Jag vet inte om det är någon sån manager bounce eller vad det kan ha att göra med. Jag tycker Cunha gör det bra och anledningen till att jag säger det är för att han är prisad 5,5. Det kan vara så att han har straffarna i Wolves. Och då skulle det kunna vara om det är så att João Pedro till exempel tappar sin plats och Cunha fortsatt gör det bra på lite sikt. Att man liksom kan kolla där om man inte har råd och liksom gå uppåt från 5,5-nivån på en forwardsplats. Då kanske Cunha skulle kunna vara ett alternativ. Men inte nu. Det håller borta från Wolves skulle jag säga. Yes, Stefan, United Wolves är inte så rolig match att prata om. Brighton-Luton däremot, där finns det mycket FPL-intresse och kanske framförallt i Brighton, en match som Brighton vinner med 4-1.
Yes, man fortsätter på det inslagna spåret och ser riktigt bra ut. Sen får vi se om det här var att Luton är dåliga. Vi redan pratar om att han trodde att Sheffield var ett strykgäng, och det kan jag hålla med om. Men Luton släpper till oerhört mycket i den här matchen också. Förvisso tuff första match i Premier League, men jag hade nog varit lite orolig kring deras försvarsspel rent generellt. Det man kan ta med sig, det är väl det som vi pratade upp inför säsongen, att om man skulle behöva fly från João Pedro så finns Morris där i Luton som straffskytt, och det visar han ju att han kan förvalta. Luton får straff och jag tyckte han såg säker ut från straffpunkten där, bara rullar den i andra hörnet mot var målvakten går. Så det tycker jag fortsatt är ett alternativ, annars inte jättemycket att säga om Luton. Caboret, 4,0 backen, får lite drygt 60 minuter och plockar ett gult kort med, men ändå ganska liksom fröjdig offensivt sett, så att jag hade varit, jag har inga problem att sitta kvar på honom för tillfället ändå. I Brighton så är det ju mer intressant. Vi fick vänta länge, men när Estupinians assist kom så fick han ju liksom utdelning för allt han hade gjort tidigare i matchen. Plockat 3 bonus, skapar oerhört mycket, ser ju riktigt, riktigt fin ut. Brightons spelschema är ju grymt, så att Estupinian är ju fin, men när han visar det här så vet jag inte om jag är beredd att liksom byta ut han i de här svåra matcherna, bara sitta kvar med han, och så kommer det fina matcher sen igen, tänker jag. Svårt att byta ut någon som ser så fin ut. Han är ju liksom på Chilwell nivå i offensiven. Jag tror att han var den som hade högst XG av alla backar här i första omgången. Går vi upp på mittfältet så Mitoma kommer iväg med en assist. Vi har Solly March som gör mål, och det är lite så det, jag tror att det kan vara. Mitoma skapar, March kommer mer in i boxen och kommer till avslut. Så att, ja, vad man är mest bekväm med är väl liksom upp till var och en. Nu har det ju ryktats om att Brighton är ute efter en spelare till på March plats. Och det kanske hade liksom fallit över lite mer på Timmy Thoma då. Men som läget ser ut idag i Brighton så hade jag inte varit jätteorolig för March speltid heller nu när han har bevisat sin fitness. Sen tycker jag att det är lite liksom kortsiktigt att hoppa på någon Brighton mittfältare här eller byta dem emellan varandra om man inte började med dem. Men på längre sikt så tycker jag att man kan ha det med sig. Och sen på topp så har vi ju João Pedro som många gick på. 5,5 som vi trodde var straffskytt, och mycket riktigt så var han straffskytt när det väl Premier League drog igång också. Får en ganska billig straff, ska vi säga. Slår in den säkert. Jag tycker straffen är bra. Jag tycker målvakten gör det bra. Lite fel höjd kanske. Men den sitter i alla fall. Och det kommer väl innebära att han får slå nästa straff också. Som Brighton får. Annars, ja, han kunde haft mer utdelning. Bränner ett riktigt, riktigt fint läge i inledningen av matchen. Och jag tycker han spelade rätt mycket, blev utbytt i slutet mot Enciso, så jag är positivt överraskad där. Jag förstår att folk byter in honom, men jag tror lite så att jag hade inte bytt om man satt med liksom, om man gick på Watkins istället, så hade jag inte bytt det bytet här inför Game Week 2, eftersom Watkins har en fin hemmamatch mot Everton. Det är värt att hålla ögon på João Pedro och hans fortsatta speltid. Men jag hade inte liksom kastat mig efter honom. Då tycker jag att det finns andra spelare som är mycket viktigare att få in i bygget.
Mm. Värt att säga om João Pedro där är ju att han tar straffen trots att Milner är på plan också. För det var ju ett sådana här orosmål man hade. Man hade sett att han fick ta en straff försången när Gross var på plan. Nu är även Milner på plan, som vi vet är en erkänt bra straffskytt. Men så att jag känner mig trygg med att han kommer fortsätta ta dem. Och du sa att han fick en kanske lite billig straff. Skulle ju kunna fått en straff till faktiskt. Och vi såg Brighton få många straffar förra året. Det var det som bland annat gav McAllister så höga FPL-poäng. Så att Brightons straffskytt, ja, 5,5 anfallare. Ja, här kan man nog sitta och kanske inte behöver ha någon väg att fly ifrån. Det beror lite på. Så att när jag tycker verkligen att João Pedro, han gjorde det bra. Spelar ju mer som tia än en striker. Men tycker han gör det bra därifrån och ser bra ut. Gällande Estupinians bonuspoäng där, ska man ju också säga att det, ibland där sitter man ju där och är livrädd att det liksom skiljer en poäng till höger eller vänster. Som du säger, jag vet inte. Nu är det mot Luton och det är en match, men man vill ju inte byta ut honom även när matcherna blir tuffare. Det är solklara 3 bonuspoäng han tar, och då är det trots att han tar gult kort och att Brighton släpper in mål. Så att Estupinian ser väldigt, väldigt fin ut. Fredrik, ett annat lag som ser fint ut, det är Manchester City som vinner med 3-0 borta mot Burnley på fredagskvällen.
Ja, utan att förta sig får man väl ändå säga. Liksom, de ställer in skorna och får jobbet gjort. Är det väl bara att erkänna. Och där kan vi väl börja framifrån i planen med en Haaland som bevisar att Haaland är Haaland. Ja, det har sett lite skraltigt ut på försäsongen. Han kliver in, stänker 2 baljer Och ja, var det någon som funderade på någonting annat än Haaland så tystade han ju de funderingarna. Och ja, det finns ju ingen anledning att tro att det här kommer att sluta. Utan så länge han är hel, då kommer han nog fortsätta att pulverisera motståndet.
Så att, reken är att inte byta ut den alltså.
Ja, lite så. Reken är att det är en jävla gamble och bindla någon annan, får man väl säga. Även om de spelar hemma mot Bournemouth. Det som är intressant i anfallsväg också FPL-mässigt där, det är ju Julian Alvarez, eftersom De Bruyne kliver av skadad, borta många månader, 4 månader såg jag nog ryckte om, och det gör ju att Julian Alvarez kommer in och får liksom en, det öppnas upp en plats för honom, för han kanske inte har en sån här given plats annars när De Bruyne, även om han är död, ni är ju en bra spelare, alltså det är lätt att man liksom glömmer bort det. Det är en riktigt bra fotbollsspelare, och med De Bruyne borta, 6,5 för Julian Alvarez, ja, jag förstår att många blickar dit. Och ja, just när han står listad som anfallare också, det gör honom, eller som forward, det gör honom nästan mer attraktiv än om han skulle stå som mittfältare. Mittfältsväg i övrigt, ja, det är ju Foden, Blanken, och så är det väl att Grealish inte får en enda minut. Det är väl de två liksom delarna att ta med sig där, och kanske mer än då noterbart att Grealish inte får ett inhopp ens, att Foden blankar, ja, så kan det vara liksom. Han håller på att göra ett drömmål när han tar med sig bollen och jävla snurrfint liksom, och då hade vi suttit här och pratat om någonting annat. Men en Grealish som blir fast på bänken, det kan
fortsätt
vara tungt.
Bakis.
Ja, det, man börjar nästan undra liksom, men han fick ju spela det för säsongen, så det är ändå märkligt tycker jag att en sån, han inte får inhoppen när man ser vilka andra som får göra inhopp i Cole Palmer och de här. Så att, noterbart helt klart. I backlinjen så, ja men Stones, vi pratade om det. Det kom indikationer där strax innan deadline att han var out. Hade man inte agera på dem så bör man väl inte vara superorolig. Det fanns ju träningsbilder som kablades ut här idag tisdag när vi spelade in att han var tillbaka. Och ja, det bästa vore väl nästan liksom att han sitter på bänken i den här Supercup-finalen som spelas onsdag kväll nere i Grekland. Men det är klart, spelar han från start och ser det, då är det väl kanske det ännu bättre. Då vet man ju verkligen att han är tillbaka. Och Stones i all ära, ja, det är väl ändå Guardiol som röner mest intresse i försvarslinjen. Eller vad säger ni?
Jo, alltså för mig är ju liksom upptripplingen i City. Nu sitter jag bara med Haaland, men på sikt så är ju det Haaland, Alvarez och Guardiol är känslan som det är just nu. Sen så KDB ut, ja det är jättebra för Alvarez, men kanske också för Foden ska väl nämnas. Men det kommer väl inte att värvas in. Det har ju pratats hutlösa pengar för en Paquetá. Se om de bara ror det i hamn. Jag tror väl att om de var intresserade innan Kevin De Bruyne gick sönder så har det knappast minskat. Sen om det blir Paquetá eller någon annan, men någon kommer värvas in. Samtidigt, den spelaren oavsett vem det är ska komma in i laget. Så där, jag tror på lite så här medellång sikt ändå att Alvarez ser väldigt bra ut. Och där har vi ju den här superfina vägen ifrån João Pedro, om man har lite pengar i banken eller om man kan lösa 1,0 på något sätt. Kostar ju bara 1,0 mer än João Pedro. Och jag håller helt med dig att jag gillar att han står listad som forward eftersom det är så trångt om mittfältsplatserna. Så jag håller inte alls som omöjligt att jag kommer sitta med Haaland och Alvarez här inom kort. Jag tror kanske inte att jag liksom stressar fram det bytet nu när de ska möta Newcastle, även om det är liksom en bra match för Alvarez ändå skulle jag säga hemma på Etihad, och räkna med att han startar. Gällande Guardiol så, som sagt, just att han är prisad 5,0 och är 0,5 billigare än Stones, en offensiv mittback, fina fötter. Jag gillar verkligen tanken på det. Men det är samma där, det är också en watchlist för mig. Han fick inte starta nu. Och då, jag avvaktar där. Men det är nog den närmaste i City backlinjen ändå. Stefan, hur tänker du kring City?
Ja, nej, det finns många intressanta. Men Alvarez och Guardiola är nog de som står högst på önskelistan. Men vill se mer ändå. Jag tror inte att men Newcastle är inte den bästa matchen. Även om New City är favoriter. Så att det liksom spelar väl in. Men det inhoppet Guardiola gjorde såg riktigt, riktigt lovande ut. Så att han kikar på och ja, men Alvarez om han får speltid där. Men ja, vi får se. De kommer ju värva in Paqueta. Helt övertygad frågan om dem. Det hade de nog gjort oavsett om Kevin De Bruyne hade gått sönder eller inte. Så frågan är om, liksom, om det kommer in, ja, med två spelare nu istället. Och liksom hur den dynamiken blir. Det är väl bara att vänta och se där.
Men som sagt, de ska integreras i truppen och sådana saker. Så att liksom både Alvarez och Fodens speltid bör ju liksom, chansen för det bör öka. Och jag tycker till exempel, sitter man med Foden, det är ungefär som vi pratar samma med Ødegaard eller Bruno eller Rashford. Det är liksom inget måste byta som måste prioriteras nu inför Game Week 2 ändå. Tycker inte jag. Vad säger du, Fredrik?
Nej, men jag känner så också. Här känns det väldigt mycket att man kan hamna snedgunga om man plockar ut Foden nu och så gör han två baljer liksom, två, så är man redan där att man har verkligen liksom svingat fel. Så att det gäller nog att sitta lite lugnt i båten. Och ja, men gällande just Alvarez kontra Paqueta där, så är det ju, ja, men du var inne på det liksom, det är ju helt hissnande summa för Paqueta. Om jag bara liksom gick till mig själv som Liverpool-supporter, om jag fick välja en spelare att plocka in i Liverpool, Paqueta eller Alvarez, då hade jag förmodligen valt Alvarez. Jag tycker att han är en bättre fotbollsspelare än vad Paqueta är. Paqueta är bra, det är en jättebra spelare så, men det är ju inte så att han är markant mycket bättre än vad Alvarez är. Så det är väl mer att de vill fylla ut och liksom bredda truppen, men jag liksom ser inte som att bara så fort han är liksom, ja, satt sig till rätta i omklädningsrummet, så bara skyfflar han bort Alvarez från liksom någon startelva. Så ser inte jag på det i alla fall. Nej. Kanske Pep ser det på ett annat sätt, vad vet jag. Men det känns ju, det är liksom inte Leo Messi han plockar in, utan det är ändå en habil snubbe från West Ham. Och ja, det ska man kanske ha med sig. För egen del kan jag säga att Guardiol, får han liksom 90 minuter här nu i Supercupen, så för mig är det ändå en väg om jag skulle landa i att jag vill lämna Gabriel. Om det inte är så att Gabriel sjunker i pris. Men det är ändå ett rakt byte, ett silhetsbyte. Då binder jag sig upp mig på den där tredje cityplatsen. Men det skulle kunna vara en väg också. Från en 5,0 försvarare till en annan.
Ja, det som är emot är väl att då plocka in när de ska möta Newcastle. Jag kan absolut se vi ska snart komma till Newcastle. Men de imponerar ju här i Game Week 1. Och jag kan absolut se dem göra mål mot City.
Ja, och det tycker jag är helt genomgående för när vi kommer att komma till rekar sen, att spelare man vill ha in, många av dem har ganska tuffa matcher liksom, här i Game Week 2. Det gör det lite speciellt. Ska vi nämna något ord om Burnley där, så är det ju liksom, ja visst, det finns ett kompani som kommer upp, det är ett Burnley som då inte ska liksom kötta på och parkera bussen, utan de ska försöka rulla boll och sådär. Det är jättekul för dem. Jag tror att det kommer straffa sig, och ett ganska anonymt lag. Visst, det finns lite duktiga bolltrollar och sådär. De gjorde en del liksom spännande saker. Men FBL-mässigt så ser jag inget som är så här, uff, vilket utropstecken. Nej, jag håller mig borta härifrån. Och det som hade då kunnat vara intressant, det är ju liksom någon försvarsspelare, man tänker rent historiskt. Men så som det här försvaret ser ut och så som de har tänkt att spela fotboll, så tror jag att de kommer släppa in alldeles för mycket mål. Vi såg en Bayer som 4,0 back som många sitter på, fick 75 minuter ish innan han plockades av. Ja, det är en bra 4,0 back att ha, men nej, för min del så finns det mycket annat av intresse, och jag tror inte att Burnley-spelarna kommer att leverera tillräckliga poäng, varken liksom defensivt eller offensivt, för att det ska bli superintressant liksom. Och en Sander Berge liksom, det känns som halmstrån på en sommaräng, och de halmstrånen får någon annan grepp efter.
Abaye går ut med kramp där, som du nämner. Sen så med spelschemat Burnley har, så är det ju liksom ett ganska bra läge att liksom, vi behöver inte fatta beslut om det är någon man ska trycka in i sitt FBL-bygge, även om jag också kanske har svårt att se exakt vem det ska vara. Däremot tycker jag att de ser bra ut. Och nu, det här är väl liksom en av de tuffaste matcherna på säsongen att ta emot City. Jag tror att de kan ställa till det för ganska många med sitt spel. Sen vem som är FPL-alternativ där, ja, men det får vi se. Men som sagt, de har Villa, nu är det Blank i tvåan. Sen är det Villa, Spurs, Forest, United, Newcastle, Chelsea, Brentford. Och sen är vi liksom inne i slutet av oktober. Men det betyder ju också att de städar av de matcherna. Så kan man se här, som sagt, för alla de här matcherna, även om de är tuffa, ska jag säga, de är ju lättare än att möta City. Ser vi att de kan börja ställa till det för de här gängen, sen när de liksom har städat av dem, ja, men då öppnar ju spelschemat upp. Och då får man väl se det behöver vi kanske inte fatta beslut om nu, men jag tror att det är ganska få som sitter med liksom trippelt Burnley och behöver liksom tänka så mycket kring dem. Man behöver heller inte tänka för att plocka in dem. Det är Bayer som sitter i en del byggen och han kan gott sitta kvar där, tycker jag, som 4,0 försvarare om man har den vägen.
Mm. Det som talar emot Burnley, det är just att de tycker om att spela och trilla boll och så. Många av de andra förväntade bottenlagen, jag kommer komma och prata om en annan match senare som är helt tvärtom, där det finns talismaner. Och jag ser ingen tydlig talisman i det här Burnley som, det som allt går igenom, som är den när det blir ett mål i matchen, är den som gör målet. Det kanske kommer utkristallisera sig, jag kan Burnley för dåligt. Och som du säger, nu får vi ju ett gäng matcher att kolla på här. Men i ett sånt här liksom halvmediokert gäng, då ska man in här och grotta, men då vill man ju ha den där straffskytten som allt går igenom. Och jag såg inte det här på den här matchen. Det var ju lite taskigt att säga att man inte har sett det mot City liksom, för det så. Men det är väl någonting att ha med sig, att ska det vara av intresse, då ska det vara en spelare som sticker ut, kanske då primärt offensivt.
Jag tänkte gå vidare och prata Brentford Spurs, en match som slutar 2-2. Och där har vi en sån talisman i Brentford, skulle jag säga, i Mbeumo. Vi har pratat om att han tar straffar, det gör han ju här med bravur. Han har också ett mycket bra läge att göra spelmål. Han tar hörnor också i matchen. Jag tycker Mbeumo, det är den 6,5 mittfältare jag har valt. Jag ångrar knappast det. Jag tycker att han ser väldigt bra ut. Och har, som vi var inne på i när vi pratade Brentford här. Du gick på fläcken till exempel. Och vi har pratat upp Mbeumo en hel del. Och det har ju varit med det här inledande spelschemat. Och då kanske det var liksom Game Week 1 mot Spurs som var en lite tuff match. Nu är det Fulham borta, Palace hemma, Bournemouth femma innan landslagsuppehållet. Ja, det ser ganska bra ut, tycker jag. Så att Mbeumo tycker jag man sitter jättefint med. Kanske är den 6,5 mittfältare man ska gå på, även om det finns fler 6,5 mittfältare som gör det bra. Även här bara i Game Week 1. Annars från Brentford, Rico Henry pratar vi om, stod gulmarkerad, men det kom också information på presskonferensen att han är klar för spel, och som han var klar för spel. Expected goal involvement på 0,62, och han sprang på den där kanten som en galning. Jag skojade lite och sa att Chilwell inte kommer möta Trent jämt. Ja, men lite samma med Brentford. Spurs försvar är ganska vidöppet. Men Rico Henry, ja, för mig ser han ut som det bästa 4,5 alternativet sett i spelschema just nu, om man ska gå till en 4,5 back. Han gillar jag också. I Spurs där Kane har lämnat, Richarlison tar strikerplatsen, så tycker jag ändå det är Maddison som är tydligt den go-to-gubben FPL-mässigt, men även fotbollsmässigt. Tar hörnorna från båda håll och kommer iväg med två assist. Vi pratade om Salibas assist och den där andra assisten vet jag inte, med det som blir tacklad och bollen kommer från honom. Men han är involverad i exakt allting. Så att jag gillar vad jag ser från Maddison. Det kommer vara ett offensivt lag. De kommer släppa mål och de kommer göra mål. Jag tror att Maddison kommer vara inblandad i väldigt mycket. Sen Richarlison, valde man att gå den vägen. Han är ju 0,5 billigare än Maddison. Jag hade helst velat ha Maddison, men Richarlison kanske kan göra det bra. Jag tycker att det står mellan dem. Vi kommer behöva se någonting mer från Son. Precis som vi pratade om, så tycker han kommer lite för långt ut på kanten. Och sen så just liksom 9,0 ska man pröjsa upp på en viktig mittfältsplats. Då går jag helst till Maddison. Han står högst upp på min watchlist i alla fall. Nu är det United som kommer i Game Week 2, men sen ser ju Spurs matcher på kort sikt rätt fina ut. Och då tror jag ganska många som kommer gå mot Maddison. Det tycker jag är vettigt. Jag ska säga det om Brentford också. Jag var inne på det lite här i våra införavsnitt med Mbeumo, att folk pratar att när Tony är borta, men då kommer han gå in och spela anfallare och ta hans plats. Då var jag inne på att ja, men det beror lite på hur Brentford ställer upp. Och i matchen mot Spurs nu så ställer de ju upp med en fembackslinje. Och det är även därför Rico Henry kommer som en raket på kanten i en wingback-roll. Det kommer även vara en feedbackslinje ibland. Då kommer Rico Henry kanske inte bli riktigt lika bra. Men jag tycker fortsatt att han är ett fint alternativ. Men det kommer också göra att Mbeumo kommer ut på kanten. Nu fick vi se ändå när de spelar med två anfallare. Där han spelar ganska centralt och nära vissa. Men jag tror att vi ja, men kanske redan till helgen här i Game Week 2 kommer få se Mbeumo i en annan roll då han utgår från kanten som när Tony då är centralt men nu är det vissa där. Jag tycker inte att det gör Mbeumo till ett solklart sämre alternativ, men jag tycker det är värt att hålla ögonen på här till helgen om det är så att man spelar feedbackslinje. Vad innebär det för Mbeumo? Vad innebär det för Rico Henry? Det är väl lite tankar jag har. Stefan, har du något tillägg om den matchen eller vill du gå vidare och prata Newcastle Aston Villa 5-1?
Ja, men vi hade ju en liten VAR-skandal i Brentford Spurs kan jag tycka, ja. När nya mittbacken i Spurs helt bara sparkar ner en snubbe utan att få, ja, det var väl något så här, ja, men Brentford har redan fått straff så de ska inte få en till straff, men för mig är det där solklar straff, han missar ju bollen helt och hållet och plockar spelaren. Så där var jag lite besviken att det inte blev en straff till för Brentford i slutet. Men vi kan gå till Newcastle som ja, men kanske det laget som imponerar allra mest här i Game Week 1. Med en riktig överkörning av Aston Villa. Och här fick vi se det här lite Emery-spelet som man kanske trodde att man skulle få se mer av när han kom tillbaka till England. Envis med att stå högt med backlinjen i en oerhört tuff match och inte justera någonting under matchens gång, vilket gjorde att Newcastle bara kom med våg efter våg och spela över. Ja, men det fanns oerhörda ytor att spela på och det kanske liksom en del i det kanske är just för att Mings går sönder tidigt i matchen och det blir stökigt för Villa i den här matchen. Men ja, jag tror att det var lite matchbilden som gynnade Newcastle lite extra. Sen vet vi ju sen tidigare att de är ju grymma på hemmaplan. Och det fortsätter man ju med. Och Isak fortsätter leverera. Och ja, det är fotbollsgodis när han lobbar in målet när Konsa tappar bollen. Liksom, den snabbtänktheten, det är fint att se. I fantasy så är jag ju dock inte svintaggad på Newcastle. De har ju extremt tuffa matcher. Vilket ja, men, gör att det fortfarande är avvakta för mig. Jag vet att folk bara kastar sig över Isak. Men nej, jag vet inte. Då vill jag ha spelschemat på det. Wilson är ju absolut en kandidat där han hoppar in och i målan också. De kommer nog rotera en hel del. Nu får Isak bra utdelning där. Men för mig är han inget alternativ just nu. Sen i övrigt så tycker jag väl liksom offensivt sett så håller jag väl kanske mest koll på om Barnes gör den där platsen till sin. Jättefint inhopp med 1+1. Men ja, han kan vara intressant om han nailar den rollen och slår sig in i den här 6,5 kategorin på mittfältet som ja, men det finns extremt mycket alternativ på. Men för att man ens ska liksom vara med i det snacket så måste man ju ha väldigt mycket minuter på sig skulle jag säga. För att du pratade om Mbeumo och jag tror Fredan kommer prata om en annan gubbe snart som också imponerar stort i den kategorin. Bakåt så ja, men där finns det intresse. Nu hade Bottman lite flytt här och kom iväg med en assist och bonuspoäng också tror jag. En bonus. Han är ett alternativ i 4,5 kategorin. Tycker fortsatt att spelschemat ser lite väl tufft ut. Och sen så ja, men Trippier ska vi inte glömma bort. Nu kommer han inte iväg med någon utdelning här, men han ser ju fortsatt fin ut. Han kommer göra sin assist även i år tror jag. Och han står med på watchlist absolut när matcherna blir till det bättre för Newcastles del. Ska vi prata lite Villa så är det väl, ja men Watkins gjorde väl ungefär det vi förväntade oss ifrån honom. Det här var deras tuffaste match i inledningen. Han kommer iväg med en assist. Det är liksom stabilt och bra. Frågan är om det håller värdemässigt att sitta på honom jämfört med de andra alternativen som har utkristalliserat sig med kanske framförallt med en Joao Pedro och en Alvarez som han konkurrerar med där. Annars debut, mål direkt, ser väl också fin ut tycker jag. Villas matcher blir bättre redan här. Sen blir de ännu mycket bättre om det är game week 4 eller 5. Så att det är bara att fortsätta hålla span. Jag hade inte bytt innan här och nu. Men jag tycker han är intressant. Och han gjorde ingenting för att motbevisa mitt intresse där. Det är bara frågan om han är tillräckligt bra för att matcha de andra i hans priskategori.
Mm. Vi ser ju här en Pau Torres som inledde bänk. Det var inte riktigt jag beredd på. Både han och Diego Carlos är på bänken. Du är inne på det att spela en superhög backlinje. Vad tänker du kring Villa? Det är en oerhört tuff bortamatch på St. James's, men 5 insläppta mål på ett Villa som vi ändå allihopa tror väldigt mycket om, i alla fall här inför säsong.
Ja, nej, det var inte bra. Jag hade inte dragit allt för stora växlar, men Pau Torres inhopp där var ju inte heller, han såg ju ganska vilsen ut. Så att jag hade ju absolut avvaktat. Det är ju lätt att säga när man sitter utan. Jag hade haft lite mer ångest om jag hade suttit med någon Villa försvarare. Det kan nog ta en stund att få ordning på det. Men som sagt, du kommer inte ha många svårare borta matcher på säsongen än att åka upp till Newcastle och försöka ta med dig något hem därifrån. Så att, ja, har man nu gått dit så sitter man väl och kollar hur det ser ut i Game Week 2 och utvärderar därefter.
Du nämner Isak och Wilson där att de kommer rotera. Det är väl det jag är inne på också. Vi såg ju att de spelade tillsammans en del förra säsongen då Isak utgick ut från vänster och Wilson tog nummer 9. Men i och med bland annat Barnes som har kommit in och sådär med yttrarna, så jag tror ju att de kommer få lite dra om vartannat och inte kommer se dem tillsammans superofta. Är du också inne på det, och är det någonting då som gör att du tycker att det är något man kan hålla sig borta ifrån på grund av att det inte blir så mycket minuter som man vill? Eller kollar vi på dem så radar de ju upp riktigt bra siffror. Wilsons inhopp, så han liksom, nu vet vi att han tar straffar, men liksom utan straffar har han en expected goal involvement på 0,91 på sitt inhopp. Så tycker du ändå att det kan vara intressant, eller är du för orolig kring minuterna?
Nej, men Wilson tycker jag inte, alltså jag hade snarare varit mer intresserad av Isak om det är nu så att de står i direkt konkurrens, för att jag tror ju han är första valen då. Jag har svårt att se liksom långsiktigt att han inte skulle vara det, men ja, när Wilson är så fin så kommer han få sina minuter också, och frågan är, när han jagar en match så kommer de säkert spela med båda två. Men liksom startuppställningen kommer nog bara innehålla en många gånger som du säger. Men det är något att hålla koll på. Isak verkar ju, han pratade ju lite om att han hade haft en del skadeproblem i fjol. Blev intervjuad efter matchen och sa att han kände sig mycket mer fit i år. Och liksom, det finns väl ingenting han kunde gjort bättre här i första matchen än det han gjorde från den här matchen. Det är riktigt kul för svensk fotboll. Men även liksom, om vi står där och han fortsätter den här fina formen, så är det klart att han är ett alternativ när deras matcher blir bättre.
Mm. Vi har bara 3 matcher kvar, och det är väl kanske de som inte finns supermycket att säga om. Fredrik, du ska prata om det roliga mötet Bournemouth-West Ham som slutar 1-1.
Mm. Det var väl, hade kanske slutat med betydligt fler mål ska vi säga. Det var en hel del chanser båda hållen. Men för att återknyta lite till det jag refererade till förut, det här med att vi avsaknar av talismanspelare i ett Burnley än så länge i alla fall, så tycker jag att det finns väldigt tydligt i båda de här lagen. Vi har en Dominic Solanke för 6,5 i ett Bournemouth, och vi har en Jared Bowen som mittfältare för 7,0. Och för mig är det liksom de två tydliga standoutsen. Och det handlar inte bara om att de gör målen nu, utan det kan man tycka, det var ju väldigt lätt. Det blir bara liksom en bekräftelse på att det är de spelarna som nästan allting går igenom. Och det här har att göra med att men Bournemouth är ett ganska solitt, kompakt lag. De har en Billing som är liksom motorn på mittfältet. Men så fort det ska avslutas, det är det ju Solanke som är där. Det är liksom ingen tillfällighet. Och han har en expected goal involvement på över 1,1. Liksom. Ska man till Bournemouth, då ska man ju till Solanke. Så det är min känsla i alla fall just nu. I övrigt så kan jag inte se att supermånga är av liksom jätteintresse. För att visst, vi kunde se förra säsongen att det fanns lite mittfältsintresse, men det är så jävla trångt på det där mittfältet. Så sannolikheten att en Bournemouth mittfältare ska leta sig in i bygget, det känns avlägset. För min del i alla fall just nu. West Ham, ja, det är ju Jared Bowen. De har ju liksom inte värvat någon bra striker som dras med Antonio och Ings. Så nej, jag säger tack men nej tack. Men Jared Bowen står på watchlistan. Jag vet att Stefan var inne där och nafsade lite på försäsongen där. Och det är väl kanske inte så att han står längst fram i kön för att hoppa in i the Anfielders. Men vi vet ju, vi har ju sett tidigare både underliggande statistik och att han har liksom presterat bra när man ser på matcherna. Så att på min watchlist så finns en Jared Bowen, kanske inte nu för närmast kommande omgångar här, men på lite sikt om han har en fin säsong. Så för 7 miljoner, ja, jag utesluter inte att han är i bygget. I övrigt noterar jag bara att det är Areola som startar istället för Flapianski. Och det var ju intressant för de som valde att gå på honom som andra keeper. Då har man två spelande målvakter. Ja, jag nöjer mig egentligen där. Det finns inte så mycket mer, tycker jag i alla fall, FPL-mässigt att rapportera.
Jag tänkte, är det James Ward-Prowse du vill komma till?
Jajamän, de har ju plockat in James Ward-Prowse och liksom i min värld så har ju inte West Ham någon supertydlig första straffskytt. Så att skulle det vara så att Ward-Prowse snyter åt sig straffarna i West Ham, då, ja, men med det priset som de satte på honom, 6,0, ja, men då finns det intresse från min där. För vi vet att han kommer piska in några frisparkar. Om man dessutom kan lägga på straffa på det, så det skulle kunna vara ett riktigt värdig pick faktiskt.
Ja, vi börjar ju till och med prata i mun på varandra, så att jag tror James Ward-Prowse verkar liksom vattnas i munnen. Nej, men det är svårt med mittfältsplatserna, men vi vet som sagt hans fot på fasta situationer. Stefan säger det med straffarna, det är väl Benrahma som vi får utgå från har dem i West Ham, men jag skulle gissa att James Ward-Prowse tar över dem. Dessutom en fin hörnfot. Och West Ham har ju Zuzek och Kurt Zuma och så. Nu ser det väl ut som att Maguire-affären helt har gått i stå. För att Maguire inte var någon sugen där. Men de har bra huvudspelare. Och så att James Ward-Prowse i West Ham skulle kunna locka för 6,0 här längre fram. Det tycker jag ändå.
Ja, men absolut. Så när han kommer in i laget så får se om det stämmer. Men absolut, 6,0 är ju ganska tacksamt prisat.
Jag ska gå vidare och prata Sheffield United Palace. Och kan vi börja och bara dra av Sheffield United där. Jag tycker det finns ganska lite att säga. Men en sak som ändå är värd att nämna, de här 4,0 försvararna vi har pratat om. Det är många det är ju Luton och Burnley som inte har någon match här i Game Week 2. Sen är det folk som har gått på Baldock. Men han ryktas om att dras med en liten skada, en liten smäll. Och det kan ju spela in om det är så att man sitter med dubbla 4,0 försvarare här inför Game Week 2. Och kanske inte riktigt har helt säker på sin backlinje att det kan tvinga fram ett byte. Kan väl också säga att det är de här lagen man får gå till för att hitta liksom enablers. Och noterar att Osula på topp är den enda 4,5 forward som fick starten här i Game Week 1. Och dessutom fick han alla 90 minuterna. Men sen så kommer det även skadade spelare tillbaka för Sheffield. Så att, jag hade inte gått dit och lagt ett byte på min 4,5 forward direkt. Palace däremot, jag tycker... vi kan vänta med Esse, det är dit vi kommer komma. Men försvaret ser bra ut och jag skulle säga att nyförvärvet Lerma är väldigt viktig där. Och det gör ju Johnston som jag och Stefan har gått på i mål, att man känner sig rätt nöjd med det valet så här. Andersen 4,5 försvarare, då gillar jag väl Johnston i mål något bättre, men han kan också vara intressant. Men i Pella så är det annars Esse som allting kretsar kring. Han är inblandad i exakt allt, tog hörnor från båda håll. Tar även alla frisparkar och även är liksom där hela tiden. Jag tycker, väljer man Ese som en 6,5 mittfältare och så ser man nästan alla andra 6,5 mittfältare komma iväg med returns. Vi pratar om Barnes och Diaby och vi har Mboemo och Mitoma och alla liksom kommer iväg. Ese kommer inte iväg med någonting. Nej, men det är bara ett jäkla oflyt. Vi har en straffsituation även i den här matchen och han hotar ju upp ett spel både för att själv göra mål, tar som sagt alla fasta situationer och ja, jag hade suttit väldigt lugnt kvar om jag hade haft Esse i mitt bygge och tycker att han är, ja men, minst lika bra alternativ som de andra 6,5 mittfältarna som vi har pratat om. Och vi har pratat om talismaner och där har du ju verkligen i Esse. Man hade kunnat varit orolig för att han kunde tappa lite hörnor och frisparka sådär från när Olise kommer tillbaka. Men nu som sagt har ju Chelsea knäppt hans buyout clause. Så att ja, inte ens det. Jag tror att Esse fortsatt under säsong kommer typ ta exakt varenda fast situation för Palace. Stefan, håller du med mig om att Esse ägarna kan vara, skatta sig lite olyckliga?
Ja, verkligen. Han ser väldigt fin ut. Det är nästan så att liksom med det här smörgåsbordet av billiga mittfältare som ser bra ut så funderar man på om man ligger lite fel på mittfältet med, ja, men där man har lagt in, ja, men vi har väl allihopa lagt in mer pengar än så på mittfältet och om det är rätt väg. Jag är inte helt säker om det är det långsiktigt för att, ja, men som du är inne på, det är liksom 4-5 alternativ här som ser riktigt fina ut allihopa och sitta med två sådana hade nog inte varit helt fel.
Nej, och nu säger vi att man kanske inte ska liksom jättesnabbt bara kasta en Bruno eller en Ödegård eller sådär. Men på sikt kanske det är den vägen man går och vi pratar upp en spelare som Trippier som man kanske vill ha in senare. Men det kanske är här du då hittar de pengarna. Så det håller jag inte alls som omöjligt om vi flyttar fram några veckor och Newcastles schema öppnar upp sig ordentligt. Att man går dit till Trippier och lätt kan frigöra pengar på mitten. Ja, sista matchen då Stefan. Everton Fulham. Everton lyckas ju komma iväg från den här matchen utan att göra något mål. Fulham däremot gör rätt och vinner matchen.
Ja, här är också en kandidat till nedflyttning om inte Everton är det, men Fulham. Alltså Leno behöver göra 9 räddningar mot Everton och det säger nog liksom, jag skulle ha långt ifrån att säga hylla att Everton är ett bra fotbollslag, utan jag tror att det säger mer om hur illa rustade Fulham är i år. Jag tror att man ska sikta in sig på att ja, men lag som ska möta Fulham, om det inte ser bättre ut. För att visst att Leno kommer liksom gör en fantastisk match här, men det kommer inte räcka över tid. Och vad var det liksom, han hade någon så här XG, ja, att han stoppade över 3 mål i den här matchen ja. Vi får väl se om det visar sig att Everton är fantastiska. Jag har svårt att tro det, utan jag tror att det är mer att Fulham är bedrövliga. Och där tycker jag väl att liksom analysen kan stanna lite grann. För att jag är inte intresserad av någon i Everton egentligen. Och i Fulham så, ja, vi såg Jimenez från start. Vi såg Mitrovic hoppa in. Men nej, håll er borta för fan.
Ja, jag har ingenting att skjuta in där heller. Jag gissar att vi varken kommer hitta Fulham eller Everton-spelare nu när vi går till veckans rekommendationer. Däremot tror jag vet inte, jag misstänker bara att vi kommer vara oerhört eniga här, vilket är tråkigt. Vi får väl se om det stämmer. Börjar man med försvarsrekarna så ska vi plocka ut 3 stycken försvarare som vi rekommenderar att ta in nu. Och som sagt, min reka är väl inte att man gör något byte i de allra flesta fall. Men om man ska göra ett försvarsbyte så har jag med båda Chelsea-gubbarna i Chilwell och James tillsammans med Rico Henry. Vi har pratat väldigt mycket om de här, därför tycker jag inte att det finns så mycket utläggning att göra. Omnämnande till Guardiola då, och han ligger verkligen på min watchlist och skulle kunna vara med här också. Men de här 3 tycker jag ser alldeles för fina ut för att inte nämna dem ytterligare utöver när vi gör genomgången från från Game Week 1. Fredrik, har någon utav de här spelarna kanske letat sig in som försvarsrek hos dig också?
Ja, de har ju det. Och jag kan inte, jag kan liksom, hur jag än vrider och vänder på det, kan jag inte gå ifrån Chelsea-dubben. Jag tycker att både Chilwell och James ser, det finns oerhört mycket värde där. Så att båda de är med i reken, och jag förstår ju Rico Henry hade mycket väl kunnat suttit i min. Men jag väljer att reka en Estupinjan. För de som inte har valt att gå dit, lite också för de som har valt att gå dit och bara, har ni inte sett matchen eller klipp ifrån det, kolla det liksom. Vi pratade ju mycket om hur ska man komma ifrån Brighton och när spelschemat vänder, och så ni var lite inne på det kring Joao Pedro där, man kanske faktiskt inte behöver gå ifrån. Det kanske är så att Brighton kommer att vara bra i år också. Ja, Estupinjan ser riktigt fin ut, så att Chilwell, James, Estupinjan blir mina tre försvarsrekar.
Mm. Stefan, jag förväntar mig att höra tre namn som vi inte har nämnt hittills.
Ja, men du får ett i alla fall.
Ja.
Jag har inte gått på Chelsea-dubben. Tycker det är lite tidigt. Så Chilwell får reken, för att jag tycker han ser, liksom han trumfar Reece James ändå. Sen har jag plockat in Saliba som rek i Arsenal. Och ja, men det var väl liksom bra för alla som han dit på Gabriel-nyheten. Men jag tycker liksom med den här nya informationen att han är den bästa Arsenal-backen på lång sikt. Så därför får han reken, då Arsenal fortsatt har liksom ett riktigt fint spelschema under en lång period här. Och sista gubben är ju Rico Henry, som jag tyckte såg oerhört fin ut. Och jag vet inte om... Ja, men Emerson Royal är väl inte liksom en långsam fotbollsspelare, så att det var ju inte att han mötte något Trent Alexander-Arnold. Henry såg extremt fin ut. Men det är väl ett medskick där också, att när de har lite enklare matcher än Spurs så kan det vara en fyrbackslinje, som du var inne på Alex. Och frågan om man kommer få tillåtelse att vara lika offensiv som man var i den här matchen. Å andra sidan kanske chansen till nolla är lite högre där. Men han ser bäst ut just nu för, tycker jag, i 4,5.
Ja, och jag tycker man ska ha rimliga förväntningar på en 4,5 försvarare ändå. Men som sagt, jag tycker det är bra att få in det som är rek också. För det kanske är folk som sitter där med en minks och inte har pengar på banken. Att man inte riktigt kan gå till de här 5,0 eller 5,5 spelarna. Sen är det kul, Stefan, att du inte är beredd att reka en dubbel i Chelsea, utan väljer Saliba istället. Men när vi pratar ditt bygge, ja, men då helt plötsligt, då är det Gabriel som kanske den här veckan ska göras till Reece James.
Ja, så är det, så är det.
Men jag har lägger ut rökridåerna här.
Ja, nej, men jag har ju redan Chilwell i bygget där, så att det är ju egentligen bara byta in en till Chelsea-gubbe för mig där.
Härligt. Stefan, på mittfältet då?
Ja, men här har jag gått på de tre som jag tycker imponerar allra mest i Game Week 1. Och det är faktiskt inga premiumspelare, utan första reken går till Maddison. Tyckte han såg oerhört fin ut, och liksom den här monopolen på fasta situationer hade jag inte riktigt förväntat mig. Han tog ju exakt allt. Och nu fick de inga bra frisparksläge, men frågan är om inte han är väldigt, väldigt sugen på dem också. Nu vet jag att Son kan slå frisparkar, men Maddison kommer också vara där och vilja slå dem. Så nej, det blir spännande att se. Sen är det straffskytten som vi fortfarande väntar på i Spurs. Där jag har sett lite statistik, det är väldigt öppet. Jag tror Richarlison är den som har... De har slagit ungefär lika många straffar i sin karriär, och Richarlison är den som har högst procent på dem. Men frågan om han har mandatet där. Han kommer väl försöka snå åt sig bollen. Det förväntar jag mig. Men Son är ändå lagkapten, så att det kanske faller på han i slutändan. Men skulle det visa sig att det är Maddison som får ta dem, ja, men då är det ju drömmen. Men han behöver inte ha dem. Han är tillräckligt fin ändå, tycker jag, för 7,5. Sen de andra två hittar vi i 6,5-kategorin, och det är Mbeumo och Esse som jag tycker ser allra finast ut där. Båda talismaner i sina lag, och ja, men de kanske inte kommer vara allra högst upp i tabellen, men de kommer definitivt inte vara med i nedflyttningsstriden, någon av de här lagen. Så att man får väldigt mycket när man går på de två spelarna i bra lag, mittenlag skulle jag säga.
Mm. Hur rankar de sinsemellan om du inte har en 6,5 mittfältare och ska plocka in en just nu till Game Week 2?
Ja, men då får Mbeumo och shouten för bättre matcher. Men Esse kanske imponerade ännu lite mer i spelet.
Mm. Jag själv, Maddison och Mbeumo, och vi har som sagt pratat så mycket om dem här i genomgången, så jag lämnar det där. Och sen så för att ge Fredrik ett gott skratt och även er lyssnare där ute, så har jag gått till Diaz i Liverpool. Och som sagt, jag pratade ner han en del. Jag vet inte om jag underskattade honom för att man inte såg honom så mycket förra säsongen. Tyckte han såg väldigt bra ut mot Chelsea. Och det är ju en sån där väg, om det är så att man har en jäkla känsla för Liverpool mot Bournemouth men inte kommer till Salah. Att jag är inte den managern som gör till exempel Foden eller Bruno Fernandes till en Diaz. Men jag vet att det finns spelare som gör det, och det betyder inte att det är fel. Vill man hoppa på där och attackera den matchen, ja men gör det då. Och då tycker jag att Diaz är ett bra alternativ. Fredrik, fick du ett litet skratt där när du hör mig reka Diaz?
Nej, men jag blev mer glad, och så bara konstaterar jag att Mbeumo och Madison Diaz, det är vad som har plitats ner i kollegieblocket här hemma också. Det är Carbogonkpia och nej, men det tycker jag låter som tre utmärkta mittfältrekar, för det var precis vad jag tänkte säga själv.
Och som sagt, SR-reken, ja, men jag pratade mig varm om honom tidigare, så att jag är inte långt ifrån dig där, Stefan. Fredrik, till anfallssidan ska vi ha två rekar, och jag gissar då att ingen Nikola Jackson har letat sig in i alla fall.
Nej, det har han inte gjort. Och lite klurigare än mittfältet. Om mittfältet var liksom vilka tre ska man välja, så av många så var väl anfallarna mer vilka två. För jag tycker det är lite mer skralt i anfallet. Men jag kan inte bortse från Julian Alvarez, så som läget har blivit i City nu, med att det fortfarande i talande stund inte är klart med nyförvärv. De ska hinna spelas in och skolas in, och hej, här är din plats och jada jada. Och med De Bruyne skada, så Alvarez är svår att förbise. Och sen tycker jag att Nolly Watkins smyger lite så där i bakvattnet. Stefan var inne på, han fick en return här och visst, alltså Villa blir utspelad, men det är ju lite skitsamma. Här är det ju lätt, om man är ny på FPL och säger att fan, Villa blir helt utspelad, de släppte in 5 mål. Men det är helt oväsentligt för Ollie Watkins i FPL. Och jag tror att vi kan se ett Villa som studsar tillbaka, för jag tror inte att det är liksom pina coladas och sovmorgon som gäller för Villaspelarna. De har nog fått sig en rejäl jävla avhyvling, och ja, så ska man studsa tillbaka så känns väl Everton som ett ganska passande byte. Jag tycker ändå det såg lite spännande ut rent spelmässigt framåt. Diaby såg fin ut. Ja, jag tycker att Ollie Watkins förtjänar en plats i reken. Sen är det svårt att nå dit, det vet jag. Men Alvarez Watkins blir ändå mina två anfallsrekar.
Stefan, jag gissar att vi alla tre kommer ha Alvarez. Jag tror att du överraskar mig mycket om han inte är med. Men vem parar ihop honom med?
Jag är ju mer i mitt eget bygge här. João Pedro tycker jag är bättre än Watkins för 2,5 mindre. Så att han är bredvid Alvarez i reken. Och det är rent värdemässigt. Jag tycker ju Watkins känns extremt spännande också. Men jag har svårt att se en bättre match än Everton. Så att jag förväntar mig och är lite rädd för att han hålar i den matchen. Men på sikt så sitter jag hellre med João Pedro och har mer pengar över till mittfält eller backlinje.
Kul då att vi parar upp Alvarez med olika spelare. För jag har gått till Nicolas Jackson. Jag som sagt gillar vad jag såg. Chelsea har klarat av sin kanske tuffaste match mot Liverpool här i Game Week 1. Och nu ser spelschemat bra ut. Det har vi pratat om tidigare. Så att jag tycker Jackson är spännande att gå. João Pedro tycker jag är fin, liksom, men i så fall skulle man starta Game Week 1 med honom. Jag vet inte om jag hade gått dit nu. Jag gillar Alvarez Jackson som partners till Håland där upp, och skulle kunna vara ett tremanna anfall lite längre fram om det är så att man, ja, som sagt inte riktigt får förordning på mittfältet. Det finns många mittfältsalternativ, men jag gillar vad jag ser från både Alvarez och Jackson.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Innan vi går in i kaptensdiskussionen för Game Week 2 så ska vi rikta ett stort tack till våra partners. Vi har ju ett samarbete med Glenn Sportsbar som vi har pratat väldigt mycket om i och med Glenn Fantasy PL, den liga som vi har tillsammans. Jag vet att Martin sitter med ett jäkla jobb nu och bara går igenom alla lagen och stämmer av så att alla har betalat. Så, kan inte gå ut med exakt antal, men vi klarar ju med råge målet att gå över 2000 deltagare och skänka över 100 000 kronor till Barncancerfonden, vilket jag tycker är helt fantastiskt. Jag tror att vi går över 2200 medlemmar en hyfsad bit också. Så jättekul, då skulle det i så fall innebära 110 000 till Barncancerfonden. Men kanske ännu mer att vi har ett prisbord som kommer vara över 400 000 kronor också i massa resor. Och det är som vi sa tidigare, you snooze you lose. Om du inte har gått med så nu är ligan stängd. Bättre lycka nästa år. Vi har även samarbete med Unisport Store och där nämner vi såklart rabattkoden som gäller augusti ut. 20% på ordinarie pris vid köp för minst 500 kronor om ni uppger koden FPL-podden i kassan. Ni köper merch via netshirt.se och vi la ju vårt första andelsspel också med reducering.se. Och Stefan, vi kom in the money.
Yes, det blev 2 kronor i return där. Nej, men det var lite trist. Det blev 10 rätt till slut och ja, men vi missade väl några på slutet där. Det var ganska tajta missar. Så. Men det var rätt kul. Jag hoppas att intresset var väldigt högt. Så det var ju över förväntan. Men det här är något som vi kommer göra varje vecka. Så att, vi hoppas på bättre lycka till helgen.
Ja, apropå ju snooze you lose så gäller ju det verkligen här. Det är 50 andelar som finns för systemet och det var ju en rykande åtgång på dessa. Jag tror att de sålde slut på 15-20 minuter och sen var det massa som skrev. Så att det gäller att vara med. Följ oss på Facebook, Svenska FBL-podden heter vi där. Och det är där vi kommer lägga ut när andelsspelet finns. Så, det är så nytt för oss. Vi ska väl försöka sätta en fast tid då vi lägger ut det här. Men vi får be om att återkomma om det. Mer info kommer på vår Facebook-sida. Så kan ni vara beredda. Sätta larmet så att ni inte missar.
Ja, för jag hann ju själv knappt gå med den här gången. Jag la ut i alla våra kanaler. Och sen så insåg jag att fan, det är ju 35 andelar sålda nu. Så att nu är det lite panik att få in en andel här.
Ja, för du behövde ha en andel för att kunna lämna in spelet.
Så att, exakt.
Ja, men det är snyggt. Fredrik, sen har vi ju väldigt glädjande nyheter som vi har gått ut med till våra Patreons i alla fall. Dels så är ju Nakata.se med även i år och sponsrar Svenska FPL-podden. Och visst har vi en fin rabatt att komma med det.
Ja, men vi har ju det. Koden FPL2315. Då får man 15% på första köpet på Nakata.se. Och det gäller också på redan nedsatta varor. Och de kör ju sin Summer Mercato och går in och får riktigt schyssta priser på både t-shirts och sweatshirts och prints och sådär. Och 15% på redan nedsatt pris. Det är inte varje dag man får ett sånt erbjudande. Så att, har du inte varit inne på nakata.se innan, ja, då är det banne med dags att in och spana. För 15% på ett redan rabatterat pris, det är nästan gratis.
Ja, verkligen. Jag sitter här faktiskt och poddar i King Cantona Kung Fu Tea. Så den finns ju där. Den har de ju rea på. Så att, ja, in och använd koden och bli lika snygg som mig. Fredrik, vi har även andra glädjande nyheter.
Ja, men precis. För er som följer oss på vår Facebook-sida så såg ni att Vi är oerhört glada att vi har knutit till oss Superclub för ytterligare en säsong. Och det här innebär ju att vi, precis som förra säsongen, kommer att varje månad tävla om ett Superclub-brädspel. Så den manager i poddligan, alltså gratisligan som vi har i podden, som är bäst varje månad, den kan höra av sig till oss, få ett Superclub skickad hem till sig. Och är oerhört kul att kunna ha det här månadspriset. Vi har ju Glennligan helt liksom fenomenala månadspriser med fotbollsresor. Kul också att det är våran gratisliga för er som inte är med i Glenn, eller som är med i Glennligan. Men just i den här liksom gratisligan att vara med, och varje månad kan du tävla om ett riktigt schysst spel. Och vi har fått rolig feedback från många lyssnare, och framförallt i Patreon-tråden, folk som är, ja, men verkligen gillar det här spelet. Och det går att köpa till schyssta så här, ja, men tilläggsfunktioner, så du får lite riktiga spelare också, för det är ju fiktiva spelare i grundutbudet. Och då liksom när man känner att nu kan jag med Garibaldi, ja, men då kan man kliva in på till exempel något av de engelska lagens tilläggspaket för att få de riktiga spelarna. Så att, jättekul att Superclub är med oss säsongen 23-24 också.
Mm, och vill man ha chans att vinna det här, jag nämnde det att Glennligan har stängt för att gå med. Vi brukar ju hålla vår gratisliga öppen fram till andra landslagsuppehållet, och jag tänker att vi gör det även i år. Så att här kan man gå med. Om ni inte redan har gjort det, så är ligakoden RE224Y, och den koden hittar man högst upp i vår banner på Facebook-sidan också. Så gå med där om ni inte redan har gjort det. Jag vet att det är väldigt många som är med i ligan, men det är bara kul ju fler vi blir. Och som sagt, utöver de här månadspriserna så har vi ju priser från våra övriga partners. Man kan vinna ett presentkort på 5000 kronor på en fotbollsresa, och man kan vinna presentkort hos Unisport Store och Snackata och Glenn Sports Bar. Så att vi har ett prisbord till ett värde av 27 000 kronor i den här ligan, som är helt gratis för mig. Så att, ja, det är bara att till att gå med. Nu kommer vi till kaptensdiskussionen för Game Week 2. Och precis som i Game Week 1 så har vi fredags deadline. Men nu är den framskruvad till 19.15 och inte 19.30, så det gäller att vara med. Däremot så vågar jag nästan utlova att vi inte kommer att ha kraschade servrar. Det är Nottingham Forest, Sheffield United som sparkar igång omgången Game Week 2. Så även om det blir lite läckta elvor, så jag tror inte att det blir någon superrusning. Det är i alla fall min känsla. Jag tror heller inte att det kommer sitta så många kaptensbindlar i första matchen där, även om Matt Turner kanske får platsen mellan stolparna för många. Utan den här veckan tror jag kommer ge sig ganska tydligt med kaptensbindeln i alla fall. För att jag tror när man spikar ihop sitt Game Week 1-lag så var ju frågan om man skulle ha Salah eller inte. Och det var ju mycket för med ögonen på den här matchen. Liverpool-Bournemouth, Liverpools hemmapremiär på Anfield. Och vad blev det? 9-0 förra säsongen. Och man ska väl inte avskräckas allt för mycket med att Mohamed Salah inte gjorde en enda return då. Det finns goda möjligheter, och vi har pratat om det alla inför avsnitt. Om man väljer att gå Mohamed Salah, då nästan förbinder man sig till att sätta binden där här i Game Week 2. Och det är nog min känsla. Även fast Haaland såklart är ett fullgott alternativ, även han ska ju spela hemma på Etihad. Och jag kollade på det där, förra säsongen i Premier League, på 16 Premier League starter hemma på Etihad, så hade Haaland 22 plus 7. Det är ganska starka siffror. Nu är ju Newcastle ett väldigt bra lag. Men kanske framförallt hemma på St. James's, ska också sägas. Så är det så att man inte sitter med Salah i bygget, så tycker jag det är ett ganska smalt alternativ att bara gå till Haaland och ändå sitta ganska nöjd där. Så ja, det är väl min känsla. Stefan, hur ser du på det här? Nu har inte du Salah, men om du hade haft det, visst hade du löpt linan ut?
Jag hade gjort det. Jag hade kappat Salah om jag hade haft honom. Och jag är sjukt orolig för att det blir riktigt mycket poäng. Men det är väl lite FOMO. Man har ju vetat om det. Man har gjort sitt val inför säsong, som Fredan var inne på. Det finns ingen anledning till att kasta om hela bygget av rädsla. Så att man får stå sitt kast här i Game Week 2. I Game Week 3 så ska de åka och möta Newcastle borta, Liverpool. Så att ser man över två Game Weeks där, så har ju vi som har gått utan Salah tro på att våra andra spelare kommer ha bättre chans att ta ja, men poäng i de två omgångarna då. Så att vi får hoppas att det blir så. Men hade jag haft så alla så hade jag kappat honom.
Fredrik, din känsla inför hemmapremiären?
Ja, nej men offensivt så är den ju väldigt god. Det är mycket i Liverpool som inte fungerar just nu. Det är försvarsspel och värvningsstrategier och så vidare. Men offensivt så ser det ju väldigt positivt. Och det är lite det som är relevant för Salah i FPL. Så att ja, alltså har man honom i bygget, då är ju den här edgen att det är väldigt många som inte har honom i bygget. Och då när du bindlar honom, då får du liksom dubbla poäng mot alla andra. För du måste ju någonstans, som du var inne på, gå den vägen om man har valt att ha honom i bygget. Annars blir det nästan ogjort på något sätt. Sen skulle ju jag, om jag satt med Salah i bygget och satt med binden där, vara väldigt orolig för den där kvällsmatchen som City har mot Newcastle. Alltså Newcastle som har fått råg i ryggen och liksom nu äger vi världen, vi vann med 5-1 mot Villa, här kommer vi nu, liksom möter vi City med blanka svärd och blottat bröst och så åker vi på så jävla mycket däng. Det är ett jättebra lag Newcastle, men minsta lilla hybris och det där kan slå väldigt fel alltså. För det är klart att du kan dominera mot Villa och du kan vara bra på hemma, men åka och City borta, alltså det är någonting annat. Och då kommer ju försvaret att sättas på prov på ett helt annat sätt. Så att jag känner mig trygg med Haaland-binden. Det är klart att liksom, det är lättare för mig att säga, ja, Salah gör en massa mål, då blir jag glad ändå. Liksom. Så det är ju lite tacksamt på det sättet. Men jag ska ändå säga det, hade jag haft Salah i bygget, binden där, så det känns lite jobbigt i magen framåt 9-snåret på lördagskvällen där. För att jag blir liksom inte förvånad om Haaland gör 2+1 i den här matchen.
Nej, men då har man i alla fall facit vad som har hänt med Salah. Är det så att man har en blank från Salah då är det inte kul. Men du säger det i kvällsmatch. Det är ju faktiskt så att den spelas 21.00 på lördag. Vi har ju inte så ofta 21.00 matcher på lördagar. Men nu har vi det. Och jag vet inte, det är någonting speciellt med de här sena matcherna. Liksom med strålkastarljuset och allting. I ett förmodat regnigt Manchester. Jag har också sagt det. Jag skulle ha bindlat Salah, men jag känner mig. Och det här fattade jag beslut när jag gick utan Salah i Game Week 1 och tog ut mitt lag. Att, ja, men det kommer vara jobbigt och det är möjligt att jag kommer tappa poäng. Jag skulle säga att det är favorit på att Salah ändå tar mer poäng än Haaland i Game Week 2. Men som Stefan är inne på också, att ja, man tappar lite poäng där och sen så får man lite mer poäng sen. Kanske förmodligen då, om du har gått på Salah, antingen byter man bort den efter den här matchen och liksom sprider pengarna, eller så kommer man förmodligen i alla fall gå tillbaka och bindla Haaland i kommande omgångar, och då har man kanske fått bra utdelning på det. Men jag hoppas ju på att mina spelare som jag lyckas ta in för att jag inte har Salah i bygget ska kunna leverera. Nu blev det ju inte superfint här i Game Week 1 med Ödegård och uppdubblingen i Uniteds offensiv och sådär. Men som sagt, jag ger det lite mer tid och hoppas att det ska leverera längre fram. Om man inte vill gå till de här två, då vet jag inte riktigt. Jag ska vara helt ärlig. Vi har väl en Ollie Watkins i Villa om man vill ha en söndagskapten. De möter urusla Everton. Men nej, jag letar inte så mycket. Arsenal har en måndagsmatch borta mot Palace, men Sellers Park är ingen lätt arena att åka till. Vill du kasta in några super outside-kaptener, Stefan?
Nej, man behöver inte kolla så långt. Om man inte har Salah så har man Haaland och det räcker där, tycker jag.
Yes, Fredrik?
Ja, men då är det ju mer det här om man sitter med bara Haaland och inte har Salah och på rent pinkiv inte kaptenar Haaland. Vi har ju en som spelar lite annorlunda. Då tycker jag att Watkins, som du nämner, är ett roligt alternativ. Han sitter faktiskt med vicebinden före Saka i mitt bygge nu. Och Everton hemma är ju en sån där smaskig match. Skulle mycket väl kunna bli. Som sagt, jag var inne på att Villa kan studsa tillbaka. Och alltså 5-0 i den matchen, ingen kan ju vara förvånad om det blir det. Everton är så fruktansvärt dåliga. Så att Watkins är väl en smygare för den som liksom, av ren, på ren liksom, vägrar att kaptena Haaland. Men man ska ju också då veta att det är ju liksom rysk roulette och det är många patroner i omlopp.
Mm. Folk får väl skratta efter mig, åt mig efter liksom Uniteds premiär här. Men Marcus Rashford borta mot Spurs, jag tror att det kan vara en match som passar han rätt bra. Så att ja, jag är väldigt glad att ha han i mitt bygge för den här omgången. Men jag kommer inte sätta någon bindel där. Men nej, han ser också fram emot att se i den här matchen. Vi ska gå till lyssnarfrågorna. Och Fredrik, vi börjar med Thomas Björkman. Han undrar vad vi tycker om rollen som Son hade. Han har ganska många frågor, men om vi börjar med Spurs-frågorna så undrar han om rollen som Son hade. Hur känns Richarlison och blir Madison ett måste att ha med sin fina position?
Ja, men rollen som Son har... I min värld så ställs han ju mot en Madison. Och då känns Madison klart mycket mer intressant. Richarlison kan mycket väl bli intressant om det nu visar sig att den här miljarden drygt som Levy plockade in. Att han åker på solsemester för alla stålar och inte köper in liksom någon tydlig första striker. Utan kanske bara snarare någon backup eller sådär. Vi får se vad de plockar in. Om de nu plockar in någonting. Så att Richarlison är lite så här, vänta och se. Kommer han att vara första alternativet? Det är ju ändå liksom... Brasiliens landslagsstriker. Och är det så att man inte plockar in någonting, ja, men då tycker jag nog att han är ett alternativ med tanke på att han är rätt så billig liksom, och out of position. Madison, det kommer att vara ett måste. Ja, det tror jag kanske inte att det kommer att vara ett måste, men det kommer att vara en väldigt bra spelare som kommer sitta i många byggen. Ja, absolut. Han är ju en av de här spelarna som jag var inne på tidigare som man verkligen vill ha in i bygget, men det kanske inte är någon superstress när man ska möta Man United nu här först. Så ja, men jag är verkligen en sån spelare som jag tar en match till och ser, för det var ju mycket man gillade från Madison, och fortsätter han på den här stilen, ja men då skulle två fria byten, även fast det ser väldigt bra ut inför Gaming 3, det skulle mycket väl kunna innebära att Madison letar sig in i bygget.
Mm. Thomas undrar också om man vågar gå på någon offensiv i City förutom Haaland, och här vi pratar om Alvarez, så jag tycker vi alla tre rekar honom och vi kan väl lämna det lite där. Jag tycker att om man inte startade med Foden, då går man kanske inte dit heller. Grealish, samma sak där. Alvarez däremot. Och sen sista frågan då från Thomas, Stefan, den ställer jag till dig, och han undrar om vi tror att man kan bli ordentligt straffad utan att gå med Saka.
Ja, det kan man. Han sitter ju för det första i väldigt, väldigt många byggen. Så bara där kan man ju bli straffad. Men han är ju, ja, men vi tror ju fortsatt att han äter favorit på att han är straffskytt. Och liksom Arsenals bästa spelare offensivt skulle jag säga. Även den med säkrast roll. Så ja, man kan bli straffad utan Saka.
Mm. Fredrik Mattias Martinsson har ju redan fått höra om våra tankar om Isak, men om du utvecklar lite, det var mest jag och Stefan som pratade om Alexander Isak och Wilson och minuter och sånt där. Hur ser du på Isak?
Nej, men jättekul att det går så bra för honom. Ett jättetufft spelschema här nu. Lite oroväckande att när innan Champions League ens har börjat, så börjas det liksom med att han inte får 90 minuter. Och hur ska det då se ut sen när det börjar roteras? Ja, jag är orolig för det. Sen kan det vara så att det här är Isaks stora genombrottssäsong. Och han liksom tävlar ju om platsen mot en kille som är liksom, de har de här spagettinudlarna till ljumska liksom. Så det är ju inte en fråga om, utan det är snarare en fråga när Callum Wilson drar någonting, ett knä eller en ljumska eller någonting. Och då skulle han mycket väl kunna bli liksom superintressant. Han hade biffat till sig lite och kände sig, men absolut, så vi får väl se. För egen del så känner jag liksom att med spelschemat, så absolut, han finns ju på watchlisten, men det är ingen jag liksom hetsar in i bygget så. Och jag vill nog se lite mer garanterad speltid.
Mm. Vi var inne på det att till Game Week 3 kommer vi förmodligen få massa lyssnarfrågor gällande hur man ska sätta i ordning sin bänk. Men det är folk som redan har lite bekymmer med det här. Och Rasmus Cavani Magnusson undrar om man ska starta Esse eller Gabriel i Game Week 2. De möter ju varandra Om man har möjlighet att gå på offensiven hade jag gjort det. Jag hade gått på SE. Vad säger du, Stefan?
Ja, jag hade också gjort det. Jag tyckte inte Arsenal tog imponera. Och liksom det är oklart hur man ställer upp till den här matchen. Jag tror väl att man ställer upp med Partey och Rice och Ødegaard på mitten. Och då kanske det ser stabilare ut. Men SE såg riktigt fin ut. Så jag tror att det ändå är favorit på att Palace kan få in en boll i den där matchen minst.
Ja, jag håller Arsenal som ganska klara favoriter i matchen. Men som sagt, SE har så många vägar till poäng. Och som sagt, Gabriel förlitar sig på en nolla och kanske liksom nicka in en boll. Och att han ska nicka in en boll jämfört med att Pelle ska få en straff eller SE ska ta någon poäng på något av alla sätt han kan ta. Ja, så skulle jag i alla fall värdera det. Stefan Frans Hallberg, han undrar om man vågar starta Stones mot Newcastle eller om man ska safea och spela en Luke Shaw mot ett halvtaskigt Tottenham.
Ja, nu var väl inte Uniteds prestation så bra heller i första matchen. Spurs tyckte jag såg fröjdig ut. Så att, jag tror att det där blir en målrik match. Som sagt, jag tippade i vår Patreon-tråd, tippade jag 3-1 till United. Vi får se hur det blir. Stones, ja, vi kommer ju få mer information imorgon när vi ser Europacupen där och liksom stå. Men det ska ju bara handla om en förkylning, så att jag har svårt att se att han har tappat sin roll i laget efter första omgången. Han kommer nog starta, så det är nog mer, jag hade startat Stones över så, det hade jag.
Mm. Ja, jag hade nog gått på så ändå. Jag håller det som favorit att både City och United släpper in mål faktiskt. Men tror väl liksom att Luke Shaw troligare kommer iväg med offensiva poäng mot Tottenham. Hur ställer du dig till den här, Fredrik? Det är ju tight.
Den är väldigt tight och jag skulle säga att mycket som Stefan är inne på spelar in med den här superkuppen. Dels så mycket hur många minuter Stones får, hur han ser ut, vad har han lite för roll, vad kliver han in med, hur mycket fyller han på in i anfallet. Jag hör vad du säger med Shaw, att där finns det liksom fasta situationer och en annan typ av offensiv hot. Men om Stones ändå ser liksom, ser pigg och fräsch ut, spelar kanske till och med 90 eller 75 plus i alla fall, så håller jag nog honom lite före utifrån att jag, ja, de spelar ändå på hemmaplan och ska någon hålla nollan så kanske det ändå är de, tror jag.
Det var lite bänkfrågor. Sen har vi fått massa frågor om byten. I de flesta fall så kommer vi säga bara ta det lugnt. Men om vi kikar lite här. Niklas Magan Andersson. Stefan, han undrar om det kan vara en idé att gå ner på två stycken 4,0 målvakter nu när vi har både Areola och Turner. Eller är det lite för risky?
Det är i alla fall för risk just nu när transferfönstret är öppet. Du riskerar att hamna i en jobbig sits. Men när transferfönstret stänger så finns det absolut ett alternativ. Vi såg, det var ju ett vinnande strategi i fjol med Leicester där och gå riktigt billigt bland målvakterna. Så att det skulle kunna vara ett alternativ igen. Jag tycker ingen utav de här 4,5 målvakterna har utkristalliserat sig som någon så här superalternativ, även om vi fick utdelning på Johnston här i första och Leno stod på huvudet, så nej, jag tycker inte att det finns någon liksom Raya målvakt i den kategorin vad jag har sett än så länge i alla fall.
Nej, värt att säga är väl ändå tycker jag att, ja, men det här är väl kanske något för ett kommande wildcard längre fram att lägga bytet här. Eller åtminstone när man sitter med två fria byten och inte har så mycket att göra. Jag hade inte prioriterat det här till Game Week 2. Det är nog en av de absolut sista grejer jag skulle göra.
Det har du helt rätt i.
Sen så Fredrik, har vi fråga från Johan Dahlgren. Han har Ødegaard och Bruno. Och här är väl det här vi var inne på tidigare, att vara lite snabb på avtryckan. Han undrar om man ska börja kika på alternativ hos Newcastle istället och gå ner från Ødegaard eller Bruno Fernandes.
Ja, det är ju lite olika hur man väljer att spela det här spelet liksom. Men är man trigger happy och väljer att trycka av byten, ska man ju vara med på att de här spelarna som Bruno, de kan mycket väl ta poäng här i kommande matcher. Och det är liksom bara för att Harry Barnes hoppade in och gjorde poäng så är det ingen garanti att han gör det här borta på City. Snarare kanske är min favorit på att både Ødegaard och Bruno outscorar honom. Så att med den typen av spelare så sitter man ändå nog ganska lugnt i båten, skulle jag säga. Och byten är värdefulla. Ska du göra byten i Gameweek 2, då ska det ju vara genomtänkt. Det ska vara liksom någonting som du kan ha nytta av även framöver. Så att, nej. Sitt lugnt i båten, och om det liksom, och är det så att det brinner i bygget, då är det ju en uppmålning, inte där det brinner. Då är det ju i andra delar och att det är skador eller avstängningar. Eller skador eller så. Ja. Nej, det är sitt lugnt, det är väl råd.
Och Chris Carlson skickar in skeppa eller greppa Bruno Fernandes. Alltså, jag tycker att Bruno Fernandes är jätteenkel. Det är ingen spelare man byter in, utan... Men däremot startar man med han i Gameweek 1, så jag är den människan, precis som du är inne på nu Fredrik, som, men jag valde honom för att han har straffarna i United. För att han inte får en straff i Gameweek 1, men det betyder inte att S kommer skeppa honom. Utan jag håller kvar i honom, men det är absolut en spelare jag kanske byter ut på lite sikt. Jag har inte bara valt honom på grund av straffar, han har ju också flera sätt till poäng. Men ja, det ska bli intressant att se vilken roll han får nu borta mot Spurs. Så att jag tycker man håller kvar, men det är absolut ingen jag skulle byta in om jag har valt att gå utan honom. Johan Norberg, Stefan, han undrar om man inte hann byta Stones innan deadline, sitter man kvar och avvaktar eller bör man byta till annat alternativ, och i så fall vem? Är Gvardiol ett bra alternativ? Och ja, vi har ju varit inne på det flera gånger. Imorgon onsdag så möter City Sevilla i Supercupfinalen, och då får vi lite mer information. Men ja, vad tänker du här?
Nej, jag hade suttit kvar. Jag tycker Gvardiol är mer osäker när han börjar starta än Stones. Jag tror Stones kommer bara komma tillbaka in i laget. Och så länge han är hel så har han en tröja, tror jag. Så jag hade hållit kvar.
Pontus Johannesson letar ersättare för en Mings, och det är ju ett sånt byte som jag inte säger att man absolut inte ska göra något byte i Gameweek. Här är det väl bara att liksom trycka av bytet. För mig handlar det ju lite om vad man sitter med på banken eller hur ens bygge ser ut. Har man inte fläcken till exempel i mål, tycker jag att Rico Henry är ett perfekt alternativ att gå till 4,5 back. Och sen också är det ju en sån där sak att lite beroende på hur ens lag ser ut. Är det en spelare man kommer behöva använda vecka efter vecka eller är det någon som ska roteras? Det är lite olika hur man nyttjar de här 4,5 försvararna. Men jag tycker att Rico Henry är ett bra 4,5 alternativ. Är det så att man har fläcken och man inte har pengar på banken? Ja, man kan gå till Botman. Det är väl inget superbyte för den här veckan. Men kan man sätta han på bänken den här veckan när man ska möta City, så är det väl okej att göra ändå, tycker jag. Sen har vi varit inne på liksom Chelsea-gubbarna om man har lite pengar på banken och sådär, men ja. Fredrik, sista frågan handlar om Foden. Patrik Andersson, vad tror ni om Foden? Funderar på att fasa ut honom till Garnacho eller Elanga och sen uppgradera Chilwell, uppgradera till Chilwell. Han sitter ju då utan Chilwell och behöver lösa pengar till exempel.
Jag vet inte, har man valt Foden nu så tycker jag man måste ge honom lite mer tid. Visst, det var inga superstats, det var inget superintryck rent visuellt så, men han får sina 90 minuter och spelar ju liksom i ligans bästa lag. Nu ska de hem och göra den här hemmapremiären. Jag litar på att han får starten. Men lite som du var inne på med Bruno, om man inte har valt honom från början, det kanske man inte byter in honom. Det gör man ju inte. Men jag tycker att det är för stor risk att hålla på att byta ut honom nu. Och ska man göra byten inför Gameweek 2, då tycker jag att det är andra spelare som bytet ska göras på. Om det nu inte ska sparas, vilket kanske borde vara första alternativet.
Ja, och jag undrar om Patrik såg Garnachos insats mot Wolves. För att i så fall tror jag inte det är dit att han kollar. Jag vet inte om det är liksom en platt match eller sådär, men jag ser det inte som omöjligt att Garnacho får inleda bänk mot Spurs. Och att ja, men Jadon Sancho kanske kommer in istället. Jag hoppas ju på något sätt att Rashford ska få komma ut på sin vänsterkant. Och Där testar ju Ten Hag lite att spela Jadon Sancho som falsk nia under försäsong. Så att det är väl lite min förhoppning att det blir något sånt mot Spurs. Och Garnacho kanske får agera inhoppare istället. Just i den matchen, att det kanske passar lite bättre. Men ja, vi får se. Jag hade inte gjort Foden till Garnacho i alla fall. Och Pontus Lindström är också inne på liksom, med Foden. Och lockas en del av Liverpools Diaz hemma mot Bournemouth. Och det har jag varit inne på att, som sagt, är man den typen av människor och har en jäkla känsla där, så ja, men kör. Jag spar hellre bytet och liksom sitter kvar och avvaktar med Foden och ser om man inte kan få lite mer info på både Foden och City. Men det finns ett case att attackera där. Och det var sista lyssnarfrågan. Stort tack för att ni har lyssnat. Kul att vara tillbaka med våra lite ordinarie avsnitt här. Och vi är tillbaka om en vecka igen. Och ska då plocka ner Game Week 2 och blicka framåt mot Game Week 3. Tack för att ni har lyssnat och på återhörande. Hej då!
Ha det bra!
Ha det gott! Ciao!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.